Hej, du som är trogen lyssnare av Bilar med sladd. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken den ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det.
Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se/bilarmedsladd för att ta del av erbjudandet.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ja, Apple. Vi har ju pratat om Apples e-bilsprojekt.
Förlåt, heter det inte Apple?
Vad sa du?
Du sa Apple.
Ja, Apple.
Ja, Apple.
Ja. Och Apple.
Apple.
Ja. Ja. Apple, lägg er ner. Så giltigt. Satsningarna.
Okej. Är elbilsbubblan på väg att spricka? Ja, nu ser det i alla fall ut som att Apple ger upp sin elbilssatsning och Fisker ligger minsann pyrt till. Nu sprids åter elbilsdesinformation. Anders har hela storyn. Och blir det uranbrytning i Sverige? Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast Bilar med sladd.
Då är jag är tillbaka i studion nu efter att ha varit en hel sportlovsvecka i Berlin. Och du är tillbaka, Fabian. Du var inte alls med förra programmet.
Ja, nej, precis. Kan ni tänka något så otroligt irriterande för en pratglad pratkvarn som mig och inte kunna prata? Det är otroligt frustrerande.
Vår redigerare, han gav liksom en liten känga till mig senast. Jag vet inte om ni hörde det. Liksom. Han bara, det var... Han klagade över akustiken för Anders i badhuset. Så sa han, fast det var Anders mest du som pratade, sa han.
Men... ja. Men det var verkligen stökigt att spela in det, ska jag säga. Jag hade ju sån här airhockeybord. Du nämnde det i slutet förra programmet. Ja. Ett airhockeybord. Och så kom det några ungar där och började spela precis mitt under inspelningen. Okay, och då var jag tvungen att vara tyst. Och så fick Alfred prata. Och så gjorde vi gester för att han skulle
Fick kolla masken när det stod liksom tyskar i badbyxor och stirrade in i kameran också.
Så att, ja. Ljudet var ju lite liksom tunnare, men det lät mer som att du var som en reportageperson på plats på fältet, Anders. Så jag tyckte ändå att ni gjorde bra ifrån er. Väldigt frustrerande också att lyssna på er, för det har jag faktiskt gjort. Det var något som inte riktigt stämde och det var något som jag ville lägga till på. Det var väldigt irriterande att bara lyssna på er, måste jag säga, även om ni var bra.
Det vi säger, det stämmer typiskt.
Då vet du alltså precis hur det är för alla våra lyssnare.
Ja, varje gång. Antar det.
Men jag måste ändå säga, jag hade ju en roadtrip ner och så det var en dag i bil ner till Malmö först och så sov vi en natt i Malmö och sen var det en dag till Berlin och sen tillbaka.
Så totalt 4 dagar i bil med 3 barn och min fru där.
Mm.
Och det gick jättebra, det var skitroligt.
Det blir aldrig gammalt, 4 dagar med tränga ihop sig med familjen, eller?
Det... Nej, men det var mysigt på något sätt. Alltså, faktum är att efter resan sa min 11-åriga son så här, jag älskar roadtrips, sa han. Så vi hade det kul, liksom. Vi satt och lyssnade musik och lekte lekar och sådär.
Mm. Vad lyssnade ni på då?
Ungarna körde sån här epadunk, har ni hört de här Fröken Snusk och det här?
Ja, tyvärr.
Ja. Ja, det gick på repeat, alltså huvudet var helt fullt av Lia Larsson och det här dunkandet. Herregud.
Men alltså, för hur var det när ni växte upp och där ni bodde? Liksom, jag är ju ändå från Norrbotten och växte upp i Luleå. Och där fanns det ju epor, men det var ju ändå så att så här, i mina kretsar, de jag umgicks med, då var det ju så här astöntigt med epa.
Ja, epa var ju lika med dåligt. Liksom. Ja. Det där är epa, kunde man säga.
Ja, nej, det är helt svängt nu.
Men alltså, med tonåringarna som jag är hemma nu, det är det coolaste som finns. Epadunk är hur stort som helst. Liksom, och bara, det är svinhäftigt.
Ja, men får en gammal DJ ändå protestera sig att epadunk bara är liksom rebrandad eurodisco, helt ärligt. Och så med lite snuskiga texter. Liksom. Ja. Det är inget speciellt med det.
Men det var i alla fall massa av det där epodunket i bilen. Förutom, vi skulle lämna vår hund som en hundvakt i Arlöv. Och då fick jag äntligen stängt av epadunket. Körde igång när Hanna från Arlöv, hej, ni vet, när Nationalteatern.
Den så kan inte jag.
Nej, jävla skit.
Kan du sjunga lite så man förstår det?
Hanna från Arlöv, hej. Jag lärde mycket från dig.
Ja, det känner man väl igen.
Ja. Ja. Fint sjunget också.
Jag körde den på repeat ett tag och lyssnade på den. Men det är ju så jävla dålig text, alltså fy fan vad dålig den var.
Men har du hört stund, hej Monica eller?
När min fru ropade från baksätet så här, nu får du fan stänga av den jävla skiten. Så då var det epadunk igen.
Okej, okay. All right.
Men det är hur som helst, så att nu, jag har haft den här epadunket i huvudet här hela tiden. Det är så här, verkligen låg verkshöjd i de där texterna. Måste
det
jag
får man säga, liksom. Men Anders, jag vet inte om du
har bättre texter.
Men det var ju just den där gingen också som jag var så där förra avsnittet. Som,
just det.
Jag är hemskt ledsen för lyssnarna. Jag kommer försöka stoppa den. Ja, tänkte säga nästa gång den händer. Kan man prata på den eller?
Ja, det kan man göra.
Nej, vi behöver inte höra hela, hörni. Vi börjar bara på.
Nej, men det jag skulle nämna med dem där är ju att hon, Fröken Snusk, hade ju någon som hette Dalahäst. Så här, rid mig som en Dalahäst eller någonting.
Ja, också väldigt tveksamt kan jag känna. Tveksamt.
Jo, men den gick ju i bilen då. Det roliga är att min 8-åring förstod ju inte det där med rid mig. Han förstod inte liksom undertexten. Han trodde att det var någon som red omkring på 4 ben liksom, med Dalahäst. Så det funkar ju alldeles fint att köra den låten där. Liksom.
Ja.
Och sen spelar barnen en låt av Lia Larsson som också hade en Dalahäst. Liksom. Så det har aldrig gjorts en låt med Dalahäst tidigare.
Nej, plötsligt kommer
två med Dalahästar.
Alltså de senaste avsnitten när jag ska lägga ut dem, då har jag liksom fått tänka mig för lite, så här, behöver jag klicka i den här explicit-boxen som finns i publicerat faktur när man ska lägga ut det? Men här känns det som att så här, jag har inlett med grova svordomar och citerat epadunk, så nu, det blir explicit på en gång.
Ja, Dalahäst direkt bara, då går det direkt en explicit.
Men jag får säga att efter den veckan där så åkte jag hem och så gjorde jag en egen epadunk-låt, så jag tänkte att jag ska få lyssna på den.
Oj, jösses.
Den kommer här.
Vi körde elbil till Berlin. En väg perfekt för bilar utan bensin. Vi glider fram i tyska stan. Ligger överallt som på tyska autobahn.
Feta basen.
Det här är epadunk.
Ja.
Pappa kör elbil bäst. Han kör den som en dalahäst.
Hej, Mattias.
I baksätet så jag var tvärsur. Jag ville åka på en epafest. Men alla sånger handlar om trädjur. Vi åker öst och väst som en dalahäst. Vi körde elbil till Berlin.
Nu kan du fejla ner.
Kul! Ja, men vad roligt. Alltså, jag kan ju faktiskt tycka att det fanns viss verkshöjd här. Det ska du ha. Ändå, det ska du ha. Ska du stimma den här nu också då? Så att du får lite pengar för det här också.
Nej, det blir inga pengar.
Lyssnarna tvångslyssnas med dina hemska alster.
Ja, men det var så skönt att kunna koppla av från jobbet, måste jag säga. Och kunna vara borta en vecka. Det var länge sedan jag kunde...
Men är dina tonåringar tillräckligt gamla för att saker ska vara pinsamt ännu?
Alltså, det här
vad tror du själv?
Nej, men jag fick, alltså, det är ju min 11-åriga son som sjunger här ju. Och jag fick muta honom med att spela PlayStation en halv dag utan skärmtid för att få till det här.
Ja, där ser man. Ja.
När våra tonåringar var som värst i den så här, skämsperioden, vi brukade ganska ofta åka till Trysil och åka skidor. Ja, det är ganska kul när man glider in i en svensk Tesla i Norge, glider in i Trysil, och då är så här, varje gång vi kom, eller varje gång, men två år på raken, så just till deras förtret så bara vevade jag ner rutorna och så körde den här pinne för landet, när jag kollade fram på så här, svinhög volym när man glider in med svensk Tesla i Trysil och de bara sitter och skäms ögonen ur sig. Liksom det är sånt som jag lever för.
Ja, men du jobbar liksom med det snarare där, liksom en mot det, känner jag. Ja. Det är ändå, det är liksom respekt ändå, det måste jag säga.
Fast det där kommer när man har barn, kommer upptäcka också, Fabian, att det är väldigt roligt att bara köra på den här pappa grejer, liksom, att man drar det där lite extra långt.
Det spelar ingen roll vad man gör, man kommer ändå alltid vara töntigast av alla i liksom, deras ögon, så man måste bara liksom embrace it.
Ja, men det, jag kan förstå det. Det är lite så jag jobbar med er också.
Men du har hyrt en Peugeot, vet jag.
Ja, alltså vet ni vad, cool. Vad som har hänt, jag kunde ju inte prata om i förra avsnittet, så jag kunde inte berätta det. Av två anledningar, dels för att jag inte kunde prata, men också för att jag ville liksom inte sabba något. Men jag fick en tid för reparation av min Tesla. För 2,5 veckor sedan. Och då började jag kolla lite grann med både försäkringsbolaget och med verkstad som reparerade min bil. För ni som kommer ihåg vet ju att den var bara lite repad på sidan av en cyklist som cyklade.
Körde ihjäl en cyklist där.
Som körde in i mig. Väldigt viktigt. Cyklister körde in i mig. I min bil. Men så den var körbar. Så jag var väldigt förvånad när jag fick det sms-et.
Så du har fått ta del av dispensen helt enkelt?
Eller? Tydligen. Så jag lämnade in bilen och det verkar som att jag kommer få tillbaka min bil också. Så jag vågade släppa den ifrån mig. Jag hade en liten textväxling där och pratade även med försäkringsbolaget och kom fram till att jag vågar släppa den. Två dagar senare så var den reparerad. Men under tiden så var jag ju tvungen att ha en hyrbil. Mm. Och då vill man ju förstås ha en elbil. Verkstad gör ju inte så att de har såna här ersättningsbilar de bara kan dela ut. Däremot har ju försäkringsbolaget att man kan få hyra en bil lite billigare då. Så då fick jag gå till någon av de här stora firmorna, Hertz eller Budget eller Avis, vad de heter. Jag valde att gå till Hertz för det sa försäkringsbolaget att det var störst chans att få en elbil där. Och det vet jag fan, måste jag säga, om det var störst chans. För jag kollar på hemsidan och då står det att det fanns Volvo, vad heter de där, inte EX30.
C30,
ja, precis, att de fanns, den vill jag gärna köra, tänkte jag.
EX30, alltså, vadå, den nya? Eller?
Nej, inte EX30, utan den som den föräldrar har.
XC40
stod att de hade. Men man måste ringa honom. Ni gick inte att boka dem. Och jag ringde och höll på och mäcklade där. Till slut så tror jag faktiskt att jag lyckats få tag på Göteborgs enda elbil på Hertz, helt ärligt. Det verkade inte som att det var något som var någon stor efterfrågan på, nej. Så den fick jag ta med hela vägen från Högsbo till centralstationen för att plocka upp. Och det var ju också lite intressant, så här, hur hanterar de en elbil då? Liksom? Ja, den ska vara tillbakalämnad, fulladdad. Eller hur? Så här. Och jag fick också veta räckvidden på den. Men jag fick också veta att de hade nyligen sänkt räckvidden på den för att inte göra folk oroliga. Jag skulle ju åka ner till Malmö med den. Och så 25 mil skulle den gå då. Och det kan jag säga att så fort jag satte mig i den här Peugeot E2008 så inser jag ju att förlåt alltså alla som kanske äger den, men det är en skitbil. Alltså den innan jag ens typ hade satt mig i den så hade ju 5% av batteriet försvunnit. Liksom.
Jättekonstigt. För jag har också kört den bilen. Precis. Vi hade nämligen en av våra Renault Zoe-bilar som gick sönder på företaget. Så att jag lämnade in den och då lånade jag, eller hyrde också en person 2008 då, från OKQ8 var det väl.
Du är kanske av en annan åsikt då?
Ja, men alltså jag tyckte det var en ganska trevlig bil. Den är liksom absolut i nivå med Renault Zoe. Jag var imponerad av räckvidden att den hade inte droppat någonting efter jag varit och kört och lämnat den. Och sådär.
Kan ju ha att göra med att den förmodligen då står fulladdad jämt för om någon ska hyra den. Liksom. Plus att det säkert finns olika modeller i stort batteri till och så. Det här var nog inte kanske det största batteriet heller. Det vet jag faktiskt inte. Men det är ändå liksom det bästa med den bilen, det är ju displayen. Kommer du ihåg displayen på den bilen?
Ja, en 3D. Den svävar lite utanför.
Ja, det är liksom dubbelskärm så att det är liksom 3D. Så har de gjort ett gränssnitt som är ganska innovativt faktiskt. Där saker poppar liksom bokstavligen ur skärmen. Men och det är i förra klustret. I övrigt måste jag säga det är väldigt mycket så här, okej, man ska koppla in och ladda den. Då ska man göra någon så här, låsa upp och låsa bilen igen för att den ska släppa då laddhandskan. Det var väldigt mycket sånt där, trycka start, och jag höll på att öppna och stängde dörrar och stoppade och startade.
Är det en sån där elbil som man kan glömma på när man går ifrån den?
Ja, och jag vet inte hur många gånger jag gick ifrån den utan att den var låst.
Men våra Renault Zoe-bilar är ju sådana också. Ja. Att man går ifrån dem och så börjar blinka och pipa och så är den igång.
Ja. Mäckigt liksom, det var ganska
det
mycket konstigt
meck. Det står engine start på knappen på en elbil. Finns ju inte ens någon engine. Liksom.
Nej, det var liksom för mig helt obegripligt mycket av det som pågick i den bilen, det måste jag säga. Men det var snygg.
Men tog du det till Malmö då? Eller?
Ja, precis. Det var ju det som hände då var ju att jag skulle åka till Malmö veckan därpå och de sa att det skulle ta en vecka, men bilen blev klar efter 2 dagar. Så jag behövde aldrig åka till Malmö. Så jag vet inte hur den funkar mellan Göteborg och Malmö. Tyvärr. Men det kanske inte är en bil jag skulle rekommendera. Och sen när jag lämnade tillbaka den, då var det intressant då, för att då visade det sig att nej, men de har inte ett krav på full laddning egentligen i praktiken, för det räckte. För jag menar, jag kom in med den med 85% då. Så står den snabbladdare där. Ska jag då ställa mig där i typ, varför tar det liksom 45 minuter, en timme och ladda upp den 15% liksom, bara för att jag inte ska få betala någon straffavgift? Så jävla dumt liksom.
Ja, men och jättedumt för dem att ha den stående full i väntan på nästa kund.
Jättedumt liksom. Ja. Men då var det ändå så här, ja men det är lugnt liksom, är det över 80% så är vi nöjda så liksom, sa de då. Ja, men det hade de väl ändå kunnat sagt från början då. Det hade ju underlättat lite för planeringen också. Så att det är tydligt att Hertz i alla fall inte har riktigt vanan att hyra ut elbilar, och liksom, det där behöver de fundera igenom hur de ska göra.
Ja, för det är väl, alltså, annars har jag förstått att de är liksom, de ligger ändå ganska långt framme med att man typ, om man hyr Tesla hos dem, det vet jag inte om det är i Sverige i och för sig, utan det kanske är på annat
håll. Inte
i
Göteborg, det kanske går inte.
Det är nog utomlands. Men
att om man hyr Tesla så får man liksom tillgång till dem, alltså tillgång till bilen via appen och sådär, liksom, så att man får mycket mer av upplevelsen som det är att ha en elbil själv på riktigt än vad det har varit annars tidigare. Liksom.
Ja, de storsatsade just på Tesla och köpte in 10 000-tals Teslor att hyra ut.
Ja, vi ska återkomma lite mer till det sen.
Och sen har de ju, nu säljer de ju dem i USA, som min amerikanska vän var väldigt snabb med att påpeka. Han som hade, om ni kommer ihåg, han som hade köpt en Volvo. Och så.
Förlåt, jag hörde inte. Vad sa du?
Han menar att de håller på och säljer av dem i USA nu.
Håll de tankarna. Vi kan prata lite mer om det längre fram. Hörrni, får jag berätta? Jag ska äntligen bygga solceller faktiskt.
Nej, är det sant?
Kul.
Men inte hemma hos mig, utan på vår förskola.
Är det en till sån här papperskonstruktion som där liksom köpavtal?
Köp Nej, men vet du vad? Du är faktiskt på någonting här. För återigen, min amerikanska vän, vi hade en lång och animerad diskussion om solceller. För att han bor i Florida och jag tycker, vad fan, hur kan du ha liksom ett platt tak utan solceller? Elen kostar ju dubbla dessutom mot vad det gör i Sverige i regel. I USA är jättedyr. Då säger han ett argument som jag faktiskt inte var riktigt beredd på. Han är ju duktig med sina argument, den här killen. Då säger han så här, jag har en ekonom. Jag tycker det verkar ineffektivt. Säger han. Jaha, vadå? Ja, ska alla sätta solceller på sina tak så blir det ju väldigt dyrt. Är det inte bättre att investera i en solcellsfarm eller liksom något kooperativ istället då? Är inte det bättre? Och då, jag menar, då that shut me up lite grann för en stund, ända till stan därpå när jag hade fått tänka lite grann och sa, okej, så vilket kollektiv ska du gå med i nu, Mikael?
Nej, men vadå, varför skulle det vara
bättre? Ja, då får man ju bygga det på yta som skulle kunna användas till något annat. Det är ju det som är så bra med kakor på taket, liksom, att det är en yta som inte går förlorad.
Så är det ju, så är det ju, att det är odlingsmark och sådär. Men du är på gång nu då, alltså, vad kul!
Ja, absolut. Alltså, det är så här, man, nu vet, föräldrakooperativ förskola, då får man engagera sig som förälder, och om man är sån som jag så åker man på kassörsuppdrag. Det är typ det lättaste sättet att undvika att bli ordförande i sådana här föreningar. Då är man säker liksom, om man är kassör.
Sekreterare men, kan man vara också.
Ja, exakt. Men faktum att vi har liksom har lite liksom mer pengar på banken än vad vi behöver ha. Och så här, det man kollar på hur man ska liksom, för det här är en ekonomisk förening, det finns inga subventioner att få överhuvudtaget. Det är massa såna här grejer som finns för privatpersoner med gröna avdrag och annat. Och det finns jätteförmånligt, man kan köpa på avbetalning, och eftersom man sänker sina kostnader så blir det liksom, trots att man tar det på avbetalning så går man plus direkt, och liksom, här finns det ingenting sånt. Vi måste bara cash up front, inga subventioner eller någonting, och ändå så är det, verkar det vara en helt fantastisk investering. Liksom, vi kommer tjäna tillbaka den på så här 6 år eller någonting, och sen så resten kommer bara vara ren vinst. Liksom. Så det är så tydligt att så här, det är riktigt, riktigt bra.
Och det är på taket solceller. På förskolan då? Alltså?
Faktum är att vi har liksom lite mark där i anslutning till förskolan. Så att vi har liksom mark som inte används till någonting, som ligger mellan byggnaden och landsvägen, som vi kan smälla upp solceller på. Som ligger i perfekt läge och
Men vad är ni för lyxbyxdagis som liksom har de här pengarna? Hur skulle det vara att höja förskolelärarnas löner? Förlåt att jag säger.
Nej, men vi ser väl till att ha de löner som krävs. Men det kan ju vara väldigt volatilt med förskola beroende på liksom hur många barn man har i barngruppen och så vidare. Men just nu så är det liksom fullt i barngruppen och då går det bra. Då är det bästa man kan göra är att investera i någonting som sänker kostnaderna så att man liksom inte börjar gå back nästa gång det blir färre barn.
Då har du ju på sikt, alltså det är lite det här spara eller slösa, ni vet, antingen äter du kakan med en gång och höjer lärarnas löner som du vill, Fabian, eller så investerar du pengarna så att du sen i framtiden har pengar att kontinuerligt höja lönerna.
Investering i personalen också, Anders.
Jo.
Ja, tycker du om att vi försöker driva eran förskola nu? Eller?
Vi försöker göra båda delarna, kan jag säga. Ja. Men det verkar klokt. Liksom. Snarare än 3-4% på ett sparkonto så kan man liksom få, men det verkar som att det är motsvarande typ att vi skulle ha 15% på ett sparkonto att köpa de där solcellerna. Liksom. Så att det känns ju som en fantastisk investering helt enkelt. Så det är väl tips till er som inte har kollat upp ännu om vad det innebär för er att bygga solceller. Det verkar vara en väldigt bra investering.
Ja, det är så jävla bra investering. Ja. Det är liksom, det är som du säger, min är 5-6 år. Och det är typ nu i år som jag kommer att tjäna igenom. Och nu har jag bakat ihop det med huslånet också. Väldigt trevligt, måste jag säga.
Vi fick ju följa podden när du byggde dina där, Fabian. Det var väl 2008, vill jag minnas? Eller 2009,
men ändå ganska tidigt. Även om det är såna här,
2018,
även om det är de här gamla cellerna, då, liksom, så, för de var billigast då. Och just estetiken där bak på huset spelade inte så stor roll. Det blev liksom 17,1 kilowatt. Liksom. Mm. Nej, förlåt, 13,1 kilowatt ändå. Så att,
men nu har ju mina börjat producera sol också, solel. Ja.
Och batterierna är igång också.
Ja, det är väl ett säkert vårtecken, kan man säga. Nu.
Jag fick 30 kilowattimmar häromdagen här. Det gjorde mig jätteglad. Ja, det är ett vårtecken.
Mm. Hörrni, vi har fått brev faktiskt.
Ja.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Yes, vi har faktiskt fått mejl från Fredrik Attebrandt. Han skriver så här: hej, kul avsnitt där ni bland annat pratade om att driva fartyg grönare. Ett komplement är ju segel, eller snarare vingar. Alltså klassisk direktdrift utan omvägen över vätgas etc. MVH avslutar han med. Fredrik, det var inte så mycket... Ja, kul avsnitt skrev han i och för sig, men du tog med det här ändå.
Kort och koncist och bra, tycker jag. För det är ju en bra
det var ju ganska kort. Vi pratar om fartyg ändå. Liksom, vi pratar om lite olika alternativ, att man kan driva dem med vätgas och så. Och det är faktiskt inte så dumt som det kan låta med moderna segelfartyg, även om vi...
Vem tycker att det låter dumt?
Ja. Han tycker inte det låter dumt, eller?
Nej, men man skulle kunna tänka så här, vadå, vad ska man göra? Segel känns till vikingatiden och ska, liksom, vad ska vi göra när det inte blåser och så vidare och så vidare. Men det är klurigt att kombinera det med motorseglar, är inte dumt alls.
Vinden innehåller ju väldigt mycket energi. Och kom ihåg, förr i tiden då drev man ju alla stora båtar med vind innan det fanns ångmotor och sådär.
Ja, och ni pratar ju faktiskt med en gammal seglarinstruktör här. Bara så vill jag tala om.
Jag ska bara, en liten rättelse från förra programmet. Vi pratade lite om hur stor andel av de globala utsläppen som internationell fartygstrafik står för. Det är ungefär 2,2% av alla världens utsläpp av växthusgaser enligt FN.
Ja.
Och det är ju ändå väldigt mycket. 2,2% av samtliga världens utsläpp kommer från fartygstrafiken.
Ja.
Så det är mycket att göra där.
Och då ska man tänka att man kan segla åt alla håll, men inte rakt mot vinden. Det ska ni tänka på, killar, här. För att om det är rakt mot vinden, då får man kryssa. Och det är ganska jobbigt och krångligt och tar lite längre tid. Och då just kanske ni inte får era nya fina iPhones i tid, eller vad det kan vara.
Men svenska Wallenius Marin håller faktiskt på nu i ett projekt tillsammans med Alfa Laval. De har bildat ett gemensamt bolag att bygga ett fartyg som kallas Ocean Bird som ska kunna frakta 7000 bilar och lastbilar över Atlanten. Alltså ett riktigt stort sån här ro-ro-fartyg för att frakta bilar. Och det de huvudsakliga framdrivningen av det här fartyget är just vind, alltså segel.
Mm.
Och de ser inte ut riktigt, jag har klistrat in några bilder till er där. Ja. De ser inte ut riktigt som man tänker sig att segel ser ut i vanliga fall.
Ja, det ser ut som någon form av smala skorstenar på en gammal atlantångare. Liksom,
ja, precis. Där. Så det där är ju skeddesign, skulle jag kalla det. Den är liksom lite kuperad.
Ja, det är faktiskt, de är formade som en flygplansvinge så att man använder samma liksom teknik där, att du får turbulens.
Det är faktiskt samma teknik som används i vanliga segel också, på vanliga segelbåtar också. Har ni testat det någon gång att ta en sked längs en ström i vatten? Om ni tar öppnar Anders, du gillar de här vattenjämförelserna, fylla badkar och sånt där. Och så tar man en sked som surfar längs vattenstrålan. Vad händer då?
Alltså då vadå, surfa längs vattensålen?
Om du har en, lägger en sked, om du liksom lägger den kuperade ytan av skeden mot en vattenstråle på, och du slår på i vasken bara vatten som rinner rakt ner. Ja, så lägger du skeden och liksom surfar mot, vad händer då?
Ja, det positionerar om sig vattnet, det följer ju skedens kurvning.
Den syksaktis in, så det skapar ett vakuum. Man tror att den ska flyga på, liksom, surfa på, men det gör den inte, utan den sugs in. Och det har med den här kuperingen att göra, vilket sin tur har med framdriften att göra.
Men så att om det är en vinge som på ett flygplan och det lyfter flygplanet uppåt, då vrider man helt enkelt på den här vingen tills man får lyftkraften i den riktning som man vill ha fartyget då.
Typ så. Och det är ju det man gör med ett vanligt traditionellt segel också, att man vrider det tills man får rätt konfiguration.
Men här har de tillsammans med KTH tagit fram, de har hållit på länge med den här båten för att lista ut hur är det mest optimala sättet att bygga ett sånt här så effektivt segel som möjligt. Mm. Och de har tagit fram de här högteknologiska vingseglen då, som inte är som traditionella vingar. Jag tipsar alla att googla på Oceanbird och Valenius Marine.
Ja, det ser väldigt fräckt ut.
Alltså, de där seglen ser ju liksom svåra ut att hala, som man skulle ha gjort med gammal klassisk segelbåt. Ja, liksom. Hur gör man om det blåser från helt fel håll då? Liksom,
ja, men de flyttar om dem. Ser du det? De kan lägga dem ner. Om du tittar bilden under till där, vi kanske får lägga ut det på vår hemsida då.
Bara en gammal seglingstruktur måste bara protestera. Halar man seglet så tar man ner det. Så det var inte din fråga, utan du vill väl justera konfigurationen på seglet så att...
Nej, det var precis det jag frågade efter. Alltså, ta ner seglet ifall man har det från blåser direkt från fel håll.
Ja, men liksom. Ligger du i hamn till exempel, vill du inte att båten ska driva in det i kajen.
Jo, fast om det blåser från fel håll tar man väl inte ner seglet, utan då, om det inte liksom... Alltså, om man är seglet, det är ju för att man ska sluta segla. Det är ju att bromsa.
Ja, det vill man ju till exempel göra när det ligger i kaj då.
Ja, vid kaj. Absolut, vid kaj.
Men om man har rak motvind så vill man väl också ta ner det? Eller går det att vända vingen så att man, trots att man har rak motvind, får framdrift?
Ja, om man ska köpa motor då får man ju ta ner det. Men du har inte, du tar ju inte emot mycket. Liksom. Det är bara att det fladdrar. Vanligt segel fladdrar ju då. Så det låter en jävla mycket. Det är inte så att det bromsar så mycket.
Gud, det känns inte som att vi hjälper Anders att förklara för lyssnarna här.
Nej, tur vad vi ställer till det.
De här är ju hårda, de här seglen. Det är ju inte en segelduk där. Men de kan vrida de här åt alla håll med motor. De kan tippa ner dem och lägga ner dem och sådär. Så att de är helt högelektroniska och följer absolut mest optimala sättet som vinden kan...
Alltså. Jag kan inte låta bli att tänka att de överengineerar detta. Ja. Kan man inte bara ha ett vanligt segel då? De är ganska effektiva vanliga segel.
Det här har de ju tagit fram ihop med ingenjörer för att hitta de mest effektiva sätten att bygga segel.
Jo, men Fabian har ändå varit segelinstruktör.
Han har ändå varit segel. Du kan väl åka till Valenius där och Alfa Laval
och berätta det för
bolag och tipsa dem hur man ska bygga en modern...
Ja, det är det här vi har podden för.
Ja. Det här håller på att byggas nu i ett varv i Landskrona och det pågår på många håll. Airbus håller på med något projekt och så också, så att det händer verkligen mycket inom just att använda vinden på det här sättet. Och kombinerar man det då med bränsleceller?
Ja, ni vet ju att jag gillar siffror. Liksom. Finns det några beräkningar på hur mycket man kan spara?
Ja, de säger att huvudsakliga framdriften kommer vara de här seglen. Mm. Så att det vill säga över 50% då. Mm.
Det här tror jag skarpt på. Vet ni vad? Alltså, det är ju hål i huvudet egentligen att vi inte utnyttjar vinden. Det blåser nästan alltid på havet. Mm. Det är faktiskt hål i huvudet att vi inte gör det. Ett stort problem har ju varit liksom att båten kränger när det blåser. Och då minskar ju ytan exponerad mot vinden också. Då minskar framdriften också. Det är ju därför katamaraner är så bra. Liksom. Katamaraner kan ju gå oerhört fort. Det kan ju komma upp 20-30 knop med en katamaran så att du kan åka vattenskidor bakom i praktiken. Men det här är ju smart liksom. Och det som jag tror att man borde kunna göra här, och återigen, jag ska till Alfa Laval där och berätta det här för dem också då, men det man borde kunna göra är att man borde kunna bromsa med propellen, så man slår back med propellen så att den är en generator och så laddar man batterier. Så när det inte blåser så kan man fortsätta framdriften ändå.
Lite som att sätta en propeller på taket av en bil och ladda batterierna, fast smart.
Fast smart, exakt.
Men det som är fräckt med det här är ju då att om det är över 51% som de menar då, som kan drivas på det här sättet, då behövs ju mycket, mycket mindre vätgas eller vad det är för övrigt. Liksom. Så att det här känns som ett väldigt framtidssätt att göra detta på. Så det är väldigt kul.
Ja, men det är, alltså, gud, nu blev jag lite excited här. Alltså, för det är ju verkligen så här, då kan man, om man tänker att den skulle ha batteridrift för så här ett par dags drift, och så blåser det för det mesta. Och då kan man även mitt ute på sjön ladda batterierna de dagarna det blåser, så att de dagarna det är stiltje så har man ändå
möjlighet. Och solpaneler på ytan kanske inte gör så stor skillnad. Jag vet inte, de är rätt stora ändå de här ändå.
Mm, det är spännande.
Det här kan flyga. Kul!
Kul, ja.
Ja, nu fick Alfred lite att tänka på.
Ja, det börjar snurra i hjärnan. Ja,
investera hjärnan börjar snurra, jag ser det.
Ja. Ja, det finns ett bolag där som de har startat tillsammans, en joint venture, Alfa Laval och Valenius.
Ja, kul.
Hörrni, elbilar bara en bubbla. Det våras för svensk uranbrytning. Apple ger upp sina elbilsplaner och så har våran agent för psykologiskt försvar grävt djupare i en ny flod av elbilsdesinformation. Allt efter detta.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ja, Apple lägger ner sina satsningar på elbil. Vi har ju pratat om det här jättelänge. De har hållit på i nästan 10 år. Ja. 2015 så blev de första planerna, i alla fall medialt kända, om Apples elbil. De har ju säkert hållit på innan det blev medialt känt. Men det är ju mycket tid och pengar de har lagt på det här. Just nu var det då cirka 2000 anställda på Apples elbilsprojekt. Mm.
Project Titan tror jag haft kodnamnet internt.
Precis. Apple, liksom. Ja, men cirka 2000 anställda. De fick faktiskt veta att hela projektet läggs ner genom ett mejl bara som gick ut.
Mm.
Ja. Och vi fick ju veta då i december 22, vad är det? Det är över ett år sedan, eller hur? Att den här bilen skulle släppas. Så då var det, vi pratade om det i podden också, att nu kommer då Apples elbil. Och det de sa då var att den skulle släppas 2026. Och visserligen var det då inte officiellt Apple, men det var läckor från Apple som sa att den här bilen kommer 2026.
Men vi hade ju svårt att tro på det, och det har liksom florerat rykten om att de skulle samarbeta med Hyundai och flera andra som de har pratat med. Liksom, och det har varit svårt att förstå om det kommer bli en egen bil eller om det snarare blir att de ska, det som Google har gjort, och liksom bygga mjukvara som skulle ta över hela liksom, bilen, och, alltså även instrumentpanel och all mjukvara liksom. Men nu är det
software, alltså... kallar det software.
Släpp det, Anders, och gå vidare.
Jag tror att det är egentligen precis som vi sa då, vill jag minnas, att liksom, den bilen som Apple borde ha gjort är ju Teslas Model 3 på något sätt. Liksom, den är redan gjord. Liksom. Det var något som hände när Tesla startade. Det finns ju mycket Apple-referenser i hur gränssnitt fungerar och hur designen är, och väldigt minimalistisk på insidan och vitt. Och, alltså, det är väldigt mycket Apple i bakgrunden på Tesla ändå.
Ja, men så är det absolut. Så att de hade väl svårt att komma med någonting som var tillräckligt revolutionerande, antar jag. Ja. Redan i januari i år så sa man att då uttalar Apple officiellt då att de gav upp målet att ha en självkörande bil, att den skulle vara helt självkörande, för det var ju annars målet tidigare, helt autonom. Men nu då i februari här fick vi veta...
Det fanns ju många tyckare som tyckte liksom att när... Alltså när Tesla har ju varit i brygga ett par gånger. Liksom. Dels tidigt under bolagets tillblivelse, men även sen under liksom, rampen av Model 3. Att liksom, funnits tyckare som tycker att Apple borde helt enkelt bara köpa Tesla vid de tillfällena. Med fast i hand nu kan man säga att det kanske de borde ha gjort. Liksom.
Det borde de ha gjort.
Sen så är det viktigt att komma ihåg att även om vi också brukar säga att Apple är vertikalt integrerade, så är ju Tesla egentligen mycket mer vertikalt integrerad än Apple. Apple har ju liksom ingen egentlig direkt kontroll över sin egen produktion. Nej. Så att Tesla bygger ju egentligen mycket mer expertis själva, och liksom egen kunskap i tillverkning än vad Apple gör. De har ju liksom vertikal integration framförallt i design av produkterna och med mjukvaran.
Alltså tillverkningen, allt det där styrs ju av Apple, bara för att rätta det lite där. Det som de inte gör själva är ju massproduktionen av enheterna, men de har ju bestämt i detalj hur det ska produceras.
Ja, så, men om man tittar på liksom hur Tesla bryter ny mark med hur man tillverkar bilar, så är ju det liksom det motsvarande steg som Apple skulle kunna göra men inte gör genom att lägga ut tillverkningen till Foxconn och andra. Det påminner ju lite om hur en del andra tillverkare som Jaguar och andra lägger ut sin tillverkning till Magna i Österrike som bygger bilarna åt dem. Liksom. Mm. Där har ju liksom Apple tydligt valt att inte göra det, och de har ju fram tills helt nyligen inte heller haft kontroll över sin egen chipdesign. Liksom. Mm. De har ju de lite på Intel-chip och Motorola-chip.
Men tänk alltså, 2000 anställda i 10 år har de haft och jobbat på detta, och det blev ingenting.
Ja.
Men det är också liksom, det här är ju typiskt Apple som omsätter liksom som ett mindre land ju. Och att ändå faktiskt våga både ge sig in i det här, inte släppa någonting som inte känns bra, och sen lägga ner det när det inte liksom, det uppenbarligen blir det någonting. Liksom. Ja,
det hade nog blivit någonting. Det var nog bara att de inte var tillräckligt nöjda med resultatet.
Ja, nej, men det är liksom typ, det är så typiskt Apple ändå. Liksom. Det där är ju Steve Jobs legacy. Liksom, att Tim Cook var duktig på att förvalta det. Liksom. Jag menar, vad hade hänt om det här var ett japanskt bolag, tror ni? liksom. Då hade det nog liksom kommit någon bil som kanske inte var bra då. Eller det kanske var en bil som var okej i alla fall. Men inte så där perfekt som Steve Jobs kanske hade varit, eller jag vet inte.
Ja, men det du är inne på är liksom att de vågar stå emot liksom sunken cost bias och lägga ner det istället för att släppa det till varje pris. Liksom. Men jag tror ändå, alltså med tanke på, det känns som att det ändå, nu med facit i hand, det blir alltid lätt att säga, vara efterklok så att säga, men nu med facit i hand hade de inte egentligen kunnat förstå redan för 2-3 år sedan att det här egentligen, att tiden hade sprungit ifrån den här idén. Liksom. Tåget hade liksom lite gått. Alla som börjar nu måste ju konkurrera med Tesla. Det är det som är skillnaden på alla som har börjat senare och kommit ut på marknaden senare, det är att de måste konkurrera med Tesla, vilket Tesla själva slapp, så att säga.
Ja. Jag håller med lite grann den här kommentaren som fanns under artikeln på Teknikens Värld. Liksom. Oväntat, fast också inte.
Det jag skulle säga om den kommentaren är så rolig, för just det här var bara en notis. Och då kände jag, jag vill veta mer om det här. Liksom. Så då läste jag kommentaren. De flesta tidningar har ju tagit bort kommentarsfälten numera. Men Teknikens Värld har fortfarande kvar kommentarer. Då har du en kommentar här som är liksom så här, totalt intetsägande, bara oväntat eller inte. Många anställda och mycket investerat, men knappast ett jobb för det, förgäves heller. Det är ju inga nya hjul man tänkt uppfinna. Forskning och utveckling inom AI, framtiden. Alltså det är bara så här, hans reflektioner av att ha läst den här artikeln liksom, tillför ingenting. Så kommer nästa här.
Det är så fria tankar för dagen. Ja. Nej, men jag
kommer Kenneth och svarar, det är därför iPhone-telefoner är så dyra. De skulle göra samma med det skräpet också. Två gråtskratt-emojis.
Fast vet du vad? Jag tycker faktiskt att just det här första, oväntat, men också inte. Jag tycker att han fångar alltihop ganska bra. Eller hur?
Ja.
För jag såg
otroligt
inte det
mycket
komma,
tankarbete
men
som
det
låg bakom
är förvånad.
Ja. Ja. Det är väl det som brukar kallas för en helgardering. Oväntat eller inte.
Det Hans skriver, det är väl den vikande elmarknaden och kravet på låga priser som är orsaken.
Oklart.
Och vikande elmarknad.
Han menar kanske elbilar. Ja, släpp kommentarerna, vi kan tycka själva.
Ja. Vi har fler nyheter den här veckan.
Ja, jag tänkte vi skulle prata lite om den där vikande elmarknaden som jag tror att han pratar om faktiskt. För nu viker väl efterfrågan på elbilar. Allt är en bubbla som håller på att spricka. Ja, så känns det i alla fall när man läser tidningsrubriker och men bara lyssnar på allt som finns runt omkring. Om man hänger med i nyhetsfloden i alla fall. Så jag tänkte, jag ville prata lite om den här liksom, boomen som kom av sig.
Ja, för är det dags nu bara att liksom sälja sin elbil och liksom, ja, men sätta sig i sin Mercedes ångande dieselbil igen? Eller, hur känner ni?
Ja, men jag känner att så här, det finns lite motstående verklighetsbilder här som jag hade svårt att få ihop med liksom, alla rubrikerna man läser och liksom, hur det går till. Mm. Så jag tänkte att så här, fan, jag ville ta med det här och så ville jag borra lite i det och se om ni har med mig er på det här. Liksom. För att, alltså, Mobility Sweden, det vill säga de här gamla Bilsweden som nog insåg att det var dumt att heta Bilsweden och har bytt namn till Mobility Sweden. Det är de som för statistik, det är en branschorganisation för svenska bilförsäljare. De har ju kraxat ett helt år nu om att försäljningen har imploderat fullständigt.
Får jag bara fråga, varför är Mobility Sweden bättre än Bilsweden? För det handlar ju om bil, oavsett om det är elbil eller fossilbil.
Ja, men Mobility Sweden är i alla fall helt och hållet på engelska.
Aha,
jag tyckte Bil Sweden var lite jobbigt. Det får vi heta Car Sweden i så fall. Men, anyways, tidningsrubrikerna, jag vet inte om ni har, liksom, man ser dem när man går förbi vid affären, Aftonbladet Expressen, om priskollaps på begagnade elbilar. Vi har hört nyheter om att Ford, GM, Stellantis, Mercedes och flera andra gamla jättar de ställer in eller skjuter upp tidigare aviserade storsatsningar på el. Och vi pratade om hyrbilsföretaget Hertz förut som har jättestora problem efter att de har storsatsat på elbilar då, i synnerhet Teslor, när liksom värdet på deras flotta har gått ner jättemycket, vilket de måste hela tiden föra i sina böcker, ha koll på vad värdet på deras bilar som de fortfarande äger är värda i varje stund. Och det har gjort att liksom lönsamheten i deras, hela deras affärsmodell har gått ner jättemycket.
Ja, men det var också att Hertz köpte sina bilar när Teslorna var som dyrast, och sen så sänkte Tesla priset kraftigt, och då plötsligt så gjorde de en real, alltså en stor förlust där.
Ja, men absolut. Men de har inte gjort förlusten. De har i ganska liten utsträckning än så länge realiserat den. Men de måste hela tiden föra bok på vad bilarna är värda just nu. Så att när priserna går, även om de inte säljer dem. Det är som, om man lyssnar på Hertz VD, så säger han, vi tänker inte sälja dem. Vi vill behålla dem och fortsätta hyra ut dem. För det finns en positiv marginal på att göra det. Och om priserna hinner hämta sig igen innan de ska sälja dem, då finns det en risk att, eller en chans att förlusten inte blir så stor som den ser ut som just nu i deras böcker, helt enkelt. Just det. Sen har vi startupsen som Rivian, Lucid och Fisker, som kanske är de mest kända och högprofilerade startupsen nu. De gör ju brakförluster och verkar mångt mycket stå på ruinens brant. Jag tänkte vi ska komma tillbaka till Fisker lite längre fram. Men samtidigt som hela liksom den här domedagskavalkaden finns där, så om man kollar på siffrorna för hur elbilsförsäljningen gick, så är det så här, under 2023 så såldes det fler elbilar än någonsin förut. Så där i finns det någonstans bara, hur hänger det här ihop egentligen, var det jag ville komma åt. Och då har jag liksom försökt samla in några fakta, så får vi se om ni är med på det här.
Okay.
På några håll i världen, däribland i Sverige och Tyskland till exempel, så har andelen elbilar av nya sålda bilar har faktiskt sjunkit lite grann nu. Och det är framförallt en konsekvens av högre ränta som gör att månadskostnaderna har stigit jättemycket, och att det har sammanfallit med en avveckling av elbilssubventioner. Vi blev ju av med elbilstödet i Sverige, om ni kommer ihåg, att det avvecklades. Men totalt sett så såldes det 2023 fler elbilar än någonsin förut, både i Sverige och i världen faktiskt. Totalt, om man kollar på alla bilar, inklusive alltså gamla bensinbilar och så vidare, så såldes det 2022 ungefär 81 miljoner bilar, vilket sen ökade under 2023 till 90 miljoner bilar. Så att vi var ju bland annat ute och kraxade om att det skulle bli färre sålda bilar totalt än någonsin förut, trodde vi, för att det var så mycket som stod fel när vi gick in i 2023. Mm. Men faktum är att hela bilmarknaden gick ganska bra under 2023. Det blev alltså 9 miljoner fler bilar sålda. Så att det, liksom, det var som att det fortsatte en återhämtning efter pandeminivåerna och den här chipbristen som rådde innan.
Vad konstigt. Jag pratade med flera bilföretag som
det upplevde att det var kaos 2023.
Ja. Jag liksom, man har svårt att få ihop de faktiska siffrorna på försäljning med hur det låter i press och annat. Liksom. Och av de här 90 miljoner bilarna som såldes förra året, då, 2023, då var 10 miljoner av dem var rena elbilar. Och det steg från 7,5 miljoner året innan. Så medan den totala bilmarknaden växte med 10%, den växte alltså med 10%, så växte antalet sålda elbilar med hela över 30%. Så att det är verkligen tydligt att så här, elbilarna fortsätter att växa mer än de konventionella bilarna. Liksom.
Men då förstår jag ingenting. Vad beror de här krigsrubrikerna då på?
Ja, det är det som är intressant. Och jag tror att det är många som missar de här detaljerna. Problemet är såklart att de flesta av oss trodde på en ännu snabbare tillväxt av elbilar än vad det blev då. 30% är ju fantastiskt, men det är faktiskt en lägre tillväxttakt än vad det var precis innan. Och det gjorde att många trodde nog att det skulle växa ännu mer. Och Tesla och BYD, som hade skalat sin produktion mycket, de hade helt enkelt väldigt många bilar att prångla ut. Och så hade de jättehöga marginaler på bilarna, så de sänkte ju priserna väldigt aggressivt under 2023 för att se till att de sålde alla sina bilar.
Just det.
Och det gjorde ju att alla de andra tillverkarna som också hade satsat på att få upp volymerna, och med några få undantag som Volvo, så säljer nästan alla de andra konventionella biltillverkarna, har sålde sina elbilar typ break-even eller med förlust till och med innan prissänkningarna.
Stora förluster några också.
Några med riktigt stora förluster, ja. De stod liksom med valet, ska vi sälja bilarna med ännu mycket större förluster eller ska vi stå med osålda bilar kvar? Liksom. Det blev deras verklighet under 2023.
Och inte producera fler bilar, eller hur? Utan stoppa, dra in nyproduktion av elbilar.
Ja. Bromsa produktionen, men vad ska de göra med det som redan är producerat? Och det verkar som att om man börjar kolla på hur det har låtit från alla de olika, så kan man tänka att så här, nu raljerar jag lite grann, men ungefär så här, om man ska sammanfatta hur alla bilföretag av de gamla drakarna har låtit.
Det är okej att raljera, Alfred. Du behöver inte försvara det. Jag gör det hela tiden.
Ja, det är bra. Du brukar höja varningens fingrar och grejer. Så här, och så,
ja, det är sant.
Men de konventionella tillverkarna, de har liksom mestadels gjort båda delarna. Det första reaktionen på de här prissänkningarna när de kom, det var att de högljutt basunerade ut att de minsann inte skulle ge sig in i något priskrig, samtidigt som de började köra ganska offensiva kampanjer via återförsäljarna, när man kan ge kampanjrabatter och sänka lite smyg utan att liksom listpriserna går ner. Sen lovade de aktieägarna att de ska säkerställa framtida marginaler genom att försena övergången till eldrift. Att de ska fortsätta sälja en högre andel av sina bensinbilar där de har sin lönsamhet fortfarande. Så att de, för aktieägarnas skull och för kvartalsrapporterna, så måste de lova någonting om marginaler, och sättet att få ihop det blir att man ska då inte ha en accelererande andel elbilar när det blir ännu sämre marginaler på dem. Och sen så gick man ut och klagade högljutt i media och till politiker om att elbilar inte går att sälja för att det inte finns någon efterfrågan på elbilar, och att alla liksom politiska program, kanske framförallt då Inflation Reduction Act i USA, som har gett kraftiga subventioner till elbilar, det pressar fram ett tidsschema som är alldeles för aggressivt och tvingar fram en övergång som är mycket snabbare än hur efterfrågan för elbilar ser ut. Men det är ju efterfrågan på deras elbilar, inte på elbilar generellt.
Just det.
Och är deras elbilar till den prisnivån som de kan erbjuda, inte den prisnivån som andra tillverkare som BYD och Tesla klarar av att erbjuda då, helt enkelt.
Just det. Och det kan vi bara nämna också för de som inte känner till, att anledningen till att BYD och Tesla kan konkurrera så hårt på pris, att de var väldigt tidiga att inse att det är tillgång till batterier och billiga batterier som är grejen. Så Tesla storsatsar ju på sina, det de kallar gigafactories, och byggde stora batterifabriker. Och BYD är ju, tror jag till och med innan de börjar bygga egna bilar, också en batterifabrik, eller
De tillverkar sina egna batterier och är leverantör av batterier till jättemånga tillverkare, inklusive Tesla. Liksom. Det de har gemensamt också, det är att de har nått de stora skalfördelarna. De säljer så himla många elbilar så att de har mycket större skalfördelar än de andra som liksom är fångade lite i ett moment 22. Där,
och helt enkelt äger batteriproduktionen. Så att de stackars andra behöver då köpa batterier från hyllan, som såklart blir väldigt dyrt.
Mm. Men så jag tycker det är liksom en sak som är värd att komma ihåg när man läser de här rubrikerna. Så här, vem är avsändaren på den här informationen? Varför säger de vad de säger? Och när de klagar på att det inte går att sälja elbilar fast det säljs fler elbilar än någonsin förut, ja, då är det ju deras elbilar som de inte klarar av att sälja, snarare än att det inte finns någon efterfrågan på elbilar.
Men du, samtidigt, när man läser de här krigsrubrikerna då, har journalisterna gjort ett dåligt jobb här? För det här datat har ju varit tillgängligt länge. Det är ju ingen nytt data det här.
Man ska nog inte vara så svepande med anklagelser om dåligt jobb, och någonting som är rejält liksom, som verkligen har hänt på riktigt, det är ju att begagnatpriserna har ju verkligen dykt, och det har de ju gjort för att om en ny elbil blir billigare, vilket stimulerar nyförsäljning av elbilar, ja, men då sjunker ju naturligtvis andrahandsvärdet på gamla elbilar. De som står i begrepp att köpa en begagnad elbil, ja, om de får välja på en ny elbil för samma pris, ja, men då kommer de såklart köpa en helt ny elbil, och då måste ju priset såklart gå ner på begagnatmarknaden.
Det är så himla lurigt liksom, för att dels vill man ju inte att begagnatpriset på sin elbil ska bli lågt, men vi vill ju också att elbilspriserna ska gå ner. Det här är ju precis vad vi vill. Och nu är vi ju i nivåer där det kostar lika mycket att köpa en elbil som att köpa en vanlig bil. Liksom, inköpspris, liksom.
Mm. En elbil är ju en vanlig bil.
Ja, förlåt, en traditionell en fossilbil.
Men jag vet inte om ni kommer ihåg en spaning som jag gjorde förra året när de här prissänkningarna började komma. Liksom. Men några av de liksom, företag som hamnat allra värst i det här, det är faktiskt begagnat handlare. I synnerhet sådana som har haft mycket exponering mot elbilar, så de har kanske haft många elbilar som de äger, som de har köpt in innan priset föll, och sen då inte kan sälja egentligen lägre än en viss gräns innan deras finansiering av det inköpet som de gjorde spricker, helt enkelt. Och det finns ju någon nere i sydvästra Sverige till exempel som har gått i graven efter många, många års verksamhet för att de hade mycket exponering mot åtaganden i leasingkontrakt där de hade liksom bundit upp vad de hade garanterat för priser, men så hade de upplåningskostnaderna steg för dem samtidigt som den underliggande tillgången sjönk massa i värde. Och där spaningen som jag gjorde för något år sedan, det är just att så här, väldigt, väldigt många av de konventionella tillverkarna, de har också egna finansieringsverksamheter där de är liksom leasingbolagen som så att säga långtidshyr ut sina bilar till kunderna, för att det har varit väldigt bra marginaler på vad finansbolaget bakom leasingprogrammen. Och där blir det ännu mycket svårare för dem då att sänka priserna på sina bilar, för då liksom, inte bara det att man går back på den nya bilen man säljer, utan man riskerar också då att erodera värdet på den parken som man äger redan i finansbolaget. Sen har vi också då de här startupsen, Rivian, Lucid och Fisker som jag tänkte vi skulle ta upp. Och de är ju verkligen i en prekär situation där de alltså haft svårt att ta sig till lönsamhet innan. Och sen så har priserna då fallit jättemycket nu. Och de har ju liksom inte någon konventionell, någon tillverkning av fossilbilar att falla tillbaka på som har blivit ryggmärgsreflexen hos de traditionella bilkoncernerna. Utan de måste ju bara få elbilarna att funka. Och de blöder verkligen pengar nu. Jag tror det kommer behöva hända saker med dem under 2024.
Och problemet är att de är för dyra, de här bilarna. Eller vad är det som gör att inte de här bilarna går bra?
Ja, men både Rivian och Lucid, de är ju liksom i lyxsegment med de modellerna som finns på marknaden nu. Fisker har ju valt att liksom gå in på en lägre prispunkt med någon form av Model Y konkurrent med Ocean. Men de är också de som ligger liksom längst bak. De har inte hunnit leverera så många bilar ännu nu. Och det har blivit ganska mycket kritik mot Fiskers Ocean att den har släppts innan den är riktigt klar. Att det är mycket buggar kvar i mjukvaran och liksom saker som inte riktigt funkar som det ska ännu. Så även om man ser en lovande design på pappret så är den liksom inte riktigt redo för att släppas. Vilket har gjort att det är svårt att leverera och sälja så många bilar som de hade tänkt. Och de har liksom inte tid att vänta. Det är nog mycket därför som den ändå är utpressad på marknaden fast den inte kanske är riktigt klar. För att det finns ingen finansiell möjlighet att skjuta upp och försena leveranserna eller lanseringen ytterligare.
De här bilarna är ju inte heller så innovativa som man liksom trillar baklänges. Utan det är ju, de har ju kopierat Tesla i mångt och mycket. Det är ju fina elbilar, men så vitt jag har förstått så är det liksom inget extremt.
Ja, men Lucids modell då, Air heter den liksom, det är verkligen någon form av Model S-konkurrent och den är ju lite bättre specs på pappret sett till räckvidd och effektivitet och acceleration och sådär som Model S, men den är ju inte så banbrytande som Model S var när den kom liksom.
Nej. Utan, och så att frågan är lite så här, om man tittar i startup-världen då med de här techbolagen så kommer det många så kallade MeToo-bolag som kopierar huvudbolaget. Tänk på alla de där elsparkcyklarna, de heter ju Lime och Voi och Flime och allt tänkbart.
Slime.
Och det finns ju hur mycket sånt som helst. Just nu pågår en trend runt eltandborstar i USA. Har ni hängt med på det?
Nej.
Ja, men det är de här Braun och de här har hållit på ett tag.
Jag köpte en ny sån här Oral-B.
Och då har det kommit en mängd startups och alla är bara så här, ursäkta engelskan här frågan. Forget your old electric toothbrush. Here is the... Och så kommer liksom något så här... It's rotating up and down and back of it. Och så är det liksom så här...
Varför den är bättre på många
och så är det en massa me too för att alla ska in i den där svängen då. Och det är lite det som har hänt här, tänker jag då, att det har kommit massor med elbilstartups som bara hakar på Tesla. Men om man tittar på bilstartups historiskt sett, Tesla är det första bilstartupen som lyckades på, jag vet inte, 50 år eller någonting sånt.
Yeah.
Det är så mycket bilar som har försökt starta upp bilmärken men som gått i graven tidigare. Så att det är ju mer liksom rimligt att
apropå biltillverkare som gått i graven, har du sett då att DeLorean faktiskt har släppt sin bilmodell nu, att den är ute nu?
Nej, det har jag missat.
Det kan vi prata om i nästa avsnitt, hörni. Den är rätt fet alltså.
Ja, men av de här bolagen så tycker jag att det är liksom någonstans Rivian som gör någonting lite nytt ändå. Liksom, nu får ju de var ju först ut liksom, av startupsen med en ordentlig pickup truck liksom, som har fått väldigt, väldigt mycket väldigt varmt mottagande. De har väldigt många nöjda kunder i USA som är enda stället de säljer den där på. Och sen så har de ju också faktiskt gjort något häftigt med de här liksom leveransskåpbilarna som de har kränkt mängder av till Amazon. Och de bilarna verkar också snurra på och funka väldigt, väldigt bra. Liksom. Och de står också i begrepp att släppa sin lite mindre modell nu som fortfarande tror jag är liksom upmarket. Att det inte är den billigaste varianten, men det är ändå en något mindre SUV än vad liksom SUV-varianten av deras pickup första pickup är. Och så här, de är ändå på en plats där de säljer så pass många bilar nu att så här, det ser ut som att de kommer behöva mer pengar, men jag tror ändå att de kommer kunna göra det. Men det mest troligt tror jag att det under 2024 så kommer det bli en ny emission, liksom att de spär ut de befintliga aktieägarna och att de tar pengar från börsen eller att det kanske att Amazon eller någon sån är med på ett hörn och liksom garanterar en liksom stake i den där emissionen, men att det finns en möjlighet att köpa fler aktier. På något sätt kommer de behöva fylla på kassan, även om det liksom inte ser ut att vara en akut likviditetsbrist i Rivian. Liksom. Lucid, där är det liksom mer osäkert. Det ser ganska tufft ut. De har verkligen så här vikande leveranser nu. De har problem att de bygger mycket lager och trots att de har liksom bromsat tillverkningen av sin enda modell hittills då, så liksom, klarar de inte av att sälja alla de tillverkar. Och det är ju liksom ett jättehemskt moment 22. De skulle behöva bygga betydligt fler och sälja dem för att kunna liksom, någonstans nå positiva unit economics på de där bilarna. Men det kan de inte just nu. De måste bromsa istället. Däremot, det som talar för Lucy, det är att de har ju redan en investering från saudiska kungafamiljen by proxy. Så att, och där tror jag att det kan komma liksom, om Lucid behöver det, då kommer det nog komma mer pengar från Saudi, tror jag. Och att det eventuellt kommer med ytterligare förpliktelser av att liksom flytta mer av produktion och sånt till Saudiarabien. För Saudi vill ju väldigt gärna liksom få en del av den här boomade ekonomin och liksom bygga sin image av att de är någonting även efter olja. Liksom.
Det vill de inte släppa. De har ju, alltså Saudiarabien, är inte det världens största oljeproducent, om jag...
Men också väldigt, alltså om du är kunglighet, var du än är, ägat bilmärke, det är ju rätt fett ändå.
Ja. Eller? Men jag menar, min poäng var bara att det finns för mycket pengar som helst där, så att de kan hålla ett olönsamt elbilsmärke under vingarna under
decennier. Det är småpengar. Saudi Aramco, som är det statliga oljebolaget i Saudi, det är ju ett, alltså, världens absolut största bolag som har alltså, närmast obegränsade resurser, och det är liksom oklara sträckade linjer mellan ägarförhållanden mellan alla tillgångar där. Så att liksom, de pengarna som behövs, de kommer nog komma fram när det väl kommer till kritan. Jag tvivlar på att de kommer låta Lucid gå i konkurs. Liksom. Mm. Fisker däremot ser det otroligt mörkt ut för. Och det ska man nog ha med sig om man går och funderar. Vi har haft några lyssnare som har skrivit till oss som funderar på den här Fisker Ocean. Mm. Faktiskt, för att de tycker att den ser liksom intressant ut på pappret och utseendemässigt och pris för vad man får för prestanda och så vidare. Men de är helt enkelt riktigt, riktigt illa ute. De har ju haft problem, trots att de har lagt ut tillverkningen då till Magna i Österrike, så har de problem med att de inte lyckas leverera alla bilar till kunderna helt enkelt. Och det är oklart hur mycket det beror på att de liksom inte finns där kunderna som beställer dem bor, eller om det är att de helt enkelt är osålda. Men de har ett stort, stort lager av osålda bilar. Och de släppte nyligen rapporten nu då, och där visade sig att de gjorde en förlust för 2023 på ungefär $460 miljoner, och de har bara ungefär $400 miljoner kvar i kassan. Så att de uttrycker själva i rapporten att det liksom finns välgrundat tvivel kring om de kommer kunna fortsätta operera. Det måste ske en strukturaffär snart om Fisker inte ska göra konkurs helt enkelt. Och de som kan sin elbilshistoria, de vet ju att Henrik Fisker då, som är vd och grundare till den här versionen av elbilsföretaget Fisker, han har ju redan gått igenom en konkurs med en tidigare stöpning av Fisker. Mm. Så att det ser ganska illa ut för, helt enkelt, för Fisker, och det ska man ha med sig om man funderar på att köpa en bil, att det finns en risk att den tillverkaren inte kommer finnas kvar.
Inte lägga handpenning på en Fisker just nu då i alla fall.
Ja, det verkar skakigt skulle jag säga. Mm. Ja, men vad tror ni? Är det bubblan som spricker nu då, eller... Ja, vi...
Ledande fråga på något sätt ändå. Nej, men du har väl egentligen ganska väl beskrivit vad det som händer där ute. Det är ju rätt så tydligt att det finns ett par starka spelare. Dels de som är tidiga från grunden upp egentligen. Jag räknar nog ändå BYD som det, även om jag vet att de har gjort mycket andra. Alltså de har gjort diesel, och, jag vet inte diesel, men de har gjort fossilbilar i alla fall sen tidigare. Men de är så tidigt ute och i så stor skala att de nästan är som Tesla på det sättet.
Ja, men
det,
alltså de kinesiska biltillverkarna kan du nästan räkna bort, för att Kina har hela tiden haft sin interna marknad som är liksom helt oberoende av resten av världens marknad.
Ja. Så har du Tesla och så har du några av de andra stora biltillverkarna som ju kommer klara det här. Det är nog tufft för en om man inte nått en viss kritisk storlek för det här laget, så är det nog tufft även för rena elbilstillverkare. Tyvärr verkar det ju som så.
Ja, men det, alltså det känns verkligen som att så här, alltså det alla vet är ju att den här branschen är cyklisk. Och även om den nu liksom inte verkar ha gått så botten ur den här marknaden som man skulle kunna tro när man bara lyssnar på de här tidningsrubrikerna, så känns det som att det kommer ju bli, alltså kommer räntorna ner, då kommer det ju bli en stark återhämtning. Och alltså, om det blir en stark återhämtning, då kommer det helt plötsligt finnas en brist på elbilar igen, eftersom det är jättemånga som skalar tillbaks produktionen nu då, liksom. Så att, alltså det är, ni får inte ta mig på orden, men det finns nog liksom en chans att de som köper elbilar nu med de lägre priserna som är nu, de kommer ha väldigt bra andrahandsvärde. Medan de som köpte på förra boomen liksom, och ska sälja nu, är de som har fått sämst utveckling på andrahandsvärdet. Så borde det liksom vara motsatt effekt om man funderar på att köpa elbil nu. Då, liksom. Man får bara acceptera att det är högre ränta, åtminstone initialt. Då, liksom. Ja.
Sen ska man ju med sig, kronans värde spelar ju viss roll också om man inte köper en svensk elbil då till exempel, eller som egentligen är kinesisk ju. Men med kronans dåliga värde just nu ute på marknaden så blir det ju, köper du en Tesla nu så riskerar du, du spekulerar ju också i kron versus dollarkursen då.
Mm.
Eller hur? Så det hände ju mig när jag köpte min första Model S. Den sålde jag till 80% av nyvärdet efter nästan 3 år.
Ja.
Eftersom dollarn hade gått upp. Ja, i kronor räknat. För att dollarn hade gått upp så mycket och elbilarna höll ju sitt värde väldigt fint.
Mm. Ja, men du har grävt efter uran, Fabian.
Ja, jag har ju det. Vi kör vidare. Uranbrytning i Sverige ska vi prata om. Men ska vi vara helt ärliga så är detta faktiskt också mest en ursäkt för att få spela det här ljudklippet. Kan du rulla igång, Alfred? Vad tror ni att det här är?
Ingen aning. Jag kan inte ens, var det ryska han pratade eller vad var det för språk?
Ja, något slaviskt språk i alla fall skulle jag säga. Jag är lite osäker på just det här klippet. Det här råkade dyka upp i mitt flöde. Om ni tittar på den här länken där som jag har lagt till här så kan ni se när då en kärnreaktor startar. Det tyckte jag var väldigt fascinerande. Hur ser det ut och låter när en kärnreaktor startar? Ja, hur det ser ut, ja, det kan inte ni lyssnare veta just nu. Men hur det låter har ni i alla fall precis hört. Och det sker en del ganska spännande saker i det här klippet. Och jag har ju faktiskt gått på teknisk fysik. Inte bara seglinstruktör och DJ som ni vet. Och doktor. Utan och också gått ett halvår bara innan jag gav upp teknisk fysik. För det var så jävla svårt. Men så jag har lite vänner kvar därifrån. Så jag frågade en kompis som jag skickar det här klippet till. Vad är det jag ser egentligen? Vad är det för pinna som sticker upp i vattnet här? För det är liksom man ser att det är vatten och så är det något blått sken som lyser upp där. Och så alla de här ljuden som ni hörde i bakgrunden då. Men de här pinnarna är de här reglerade styrstavarna som ni säkert känner till. Vet ni vad de gör?
De modererar hastigheten på kärnklyvningen.
Alltså ja, hur, precis. Ja. De absorberar neutroner.
Mm, ja.
Ja, så när man sticker ner dem liksom mer, de kan göra det på lite olika sätt då, så de har lite olika profil tydligen, de här olika reaktorer. Men när man sticker ner dem så lugnar man liksom reaktorn, bromsar reaktorn lite då, så att det ska klyvas. Så man ska
eller tygla som kedjereaktionen så att det inte blir en explosion. Mm.
Och det här sker då ungefär som i autopilot. Då, liksom det är övervakat och i parametrarna sköts ju manuellt, men mycket av det här sker ju per automatik modern kärnkraftverk i alla fall. Då. Det blå ljuset, då, vad är det då? Är det liksom, är det reaktorn vi ser?
Jag trodde eller det var lampor bara. Som de hade.
Ja, eller är det lampor? För det var min fråga också. Så. Nej, det är faktiskt ljuset från reaktorn.
Mm.
Och nu, håll i hatten nu, för att det är
alltså i Simpsons så ser man ju alltid att reaktorer skimrar i grönt. Liksom. Ja. Här är det blått då.
Ja. Japp, och det är alltid blått på alla klipp jag har sett också. Det är så jag har förstått det också på mina kompisar. Men jag ska inte ta gift på just det. Men det min kompis säger att det här, det är en effekt som uppstår när laddade partiklar far genom vattnet snabbare än ljuset.
Nej, snabbare än ljuset går jag inte med på.
Ska vi backa? Vad var det jag sa? När laddade partiklar far genom vattnet snabbare än ljuset.
Ja, men jag går fortfarande inte riktigt med på det. Ingenting kan ju gå snabbare än ljuset. Du får du förklara.
Exakt vad jag sa också. Ja. Han såg lite lur ut, precis som jag är nu när jag sa det. I vatten färdas ljuset långsammare än i vakuum. Inget går snabbare, så du har rätt.
Mm.
Ingenting går snabbare än ljuset i vakuum. Men i vatten går faktiskt ljus långsammare än i vakuum. Och de här partiklarna går snabbare än ljuset i vatten.
Gud, alltså jag har lite svårt att liksom, jag försöker navigera här. Är det här Fabians liksom nya identitet som kärnkraftskramare?
Jag vet, jag visste att du skulle säga
liksom,
det.
Så här, vågar jag ta dig på orden här? Liksom? Ja, men okej, jag nickar.
Vi spelar med.
Jag spelar med. Helt
ja, men jag är inte jag ville bara säga det. Jag tyckte det var fascinerande bara. Var inte det fascinerande? Jag tyckte att det var det.
Jo, jag känner på en gång att jag vill läsa flera timmar på Wikipedia om ljusets hastighet i vatten och så vidare.
Ja. Precis så. Exakt, det var precis det jag kände också. Jag hade 1000 frågor till honom sen. Och sen var han tvungen att lägga sig. Så det var som det var. Men hörni, jag har inte blivit kärnkraftsförespråkare. Men som ni vet så kanske jag håller på att svänga lite här också. Så det kanske är en del av det också. För vi ska ju prata om uranbrytning i Sverige, och jag tror att en vis man vid namn Alfred i den här podden tidigare har sagt att om man, jag ska inte lägga orden i munnen, du får protestera nu, men så som jag uppfattat det i något tidigare avsnitt så var det ungefär så här, att om man nu faktiskt ska köra kärnkraft i Sverige så är det väl rimligt att man bryter sitt egna uran om man nu har uran.
Ja,
i
men det står jag för. De orden också kan du få lägga. Ja. Ja. Ja,
och du kan lägga för... i min mun också, för det är en åsikt som jag
bra, utmärkt, då gör vi det. För att, och i lyssnarnas munnar också då kanske. Jag tycker ju att det är lät jävligt rimligt. Så när den här nyheten att regeringen och Sverigedemokraterna vill riva upp uranförbudet i Sverige, ja, men då höjde jag volymen lite grann då. För det är faktiskt så att det är förbjudet att prospektera efter uran. Det finns liksom, du kan inte få något tillstånd för brytning eller provbrytning eller bearbetning. Eller...
Ja, men det var liksom en av de reformerna som infördes efter kärnkraftsomröstningen i Sverige liksom på, när det begav sig.
Ja, det kan man ju tro. Men det här infördes 1 augusti 2018.
Okej, men är inte det bara ett gammalt förbud som uppdaterats då eller någonting?
Oklart. Det är frågan om man har uppdaterat eller vad man har gjort. Men det här är den informationen jag har stött på. Att från 2018 så har det varit förbjudet i alla fall. Sen vet jag inte om det var någon guldrush innan dess. Men faktum är att Sverige har väldigt goda förutsättningar för uran. Och det tror jag kanske man vet i bakhuvudet någonstans. Vi har liksom över en femtedel av Europas kända uranfyndigheter i Sverige. Och tittar ni på kartan där ovanför så...
Det här stämmer med vad jag har läst tidigare. Att det här kom ganska sent, det här förbudet.
Okej. Okay. Ja. Jag är inte påläst, så att, det kan mycket vara rätt.
Det är märkligt.
Det har funnits andra förbud länge, att man får inte forska på kärnkraft och sådär. Och det fanns ju ett halvt tankeförbud runt kärnkraft i Sverige och så.
Ja, nästan.
Ja, men det kom ju efter kärnkraftsomröstningen då.
Ja, men precis. Men titta på kartan, hörni. Massvis med pluttar där det går att få tag på uran på olika sätt. Och man kan säga att det är norr om Jönköping där någonstans.
Det finns liksom blåa och röda prickar här. Det verkar finnas liksom stora fyndigheter som är olönsamma för att det ligger sånt här alunskiffer va, som gör att det är svårt att bryta. Liksom.
Ja.
Men så finns det också konventionella tillgångar då i urberget. Och då är det framförallt uppe i Norrbotten och Västerbotten som det verkar vara aktuellt.
Och källan till detta är SGU då, som är väl statens geologiska utredningar, va?
Sveriges från en geologiska undersökning.
Undersökningar, ja. Vi har haft med någon därifrån också i podden tidigare, visst är det så?
Erika Ingvalls har varit med 2 gånger.
Ja, den här undersökningen gjordes 2015. Så nu är det faktiskt så att det finns ett aktivt bolag, och jag tror nog att det är en del lobbying som har hänt här också. För att det är rätt så specifikt ett bolag som heter Aurora Energies. De vill då sätta igång och bryta uran i Sverige, säger de, om bara det här förbudet hävs. Och då vill då regeringen nu då tillsätta, eller de har tillsatt en snabbutredning för att häva stoppet. Och den här utredningen ska redovisas redan senast i mitten av maj. Så det är ju intressant då.
Mm.
Och då i så fall är det Jämtland som det skulle vara aktuellt att bryta. Och det här då, det var ju fullt av olika inslag med oroade jämtlänningar kan jag säga i det här inslaget på SVT som den här informationen kommer ifrån. För det här är en infekterad fråga lokalt såklart.
Ja, men som alla gruvor.
Vad säger du Anders, om de skulle börja bryta uran i Täby där?
Jag skulle kunna tänka mig det. Jag är inte så orolig för det. Så länge man driver gruvorna på ett schysst sätt och sådär. Och inte se, det är mycket lokala föroreningar.
Ja, men man måste ju komma ihåg att alltså, alla gruvor, det är ju liksom, dagbrott framförallt då, är ju liksom den värsta tänkbara ingreppet man kan göra i miljö. Så att lokalt så innebär ju en gruva en ordentlig försämring, och att liksom, tillgångar som finns där av andra slag liksom, för alltid går förlorade. Liksom. Så att man, det måste man ha respekt för. Jag tänker ju att, men om man bestämmer sig för att man behöver ha metallen som ska brytas, ja, då måste vi ta eget ansvar. Då måste vi ju bryta den själva. Så då måste vi gå med på det. Men man får ju samtidigt då ha respekt för att där man väljer att göra det, där kommer det ju finnas förlorare, och det måste ju finnas en liksom demokratisk och transparent process för hur man ska komma fram till att det ändå ska genomföras. Och sen såklart göra det på ett säkert sätt när det väl sker. Men det går ju inte liksom att göra en gruva utan att få miljöpåverkan. Så, att, liksom,
så är det.
Det går inte att liksom vifta bort det.
Dagbrott som du nämner, det är ju för de som inte vet det då, det är ju att du gräver ett jättestort hål och så bryter du det här i dagen då. Så att så här, alternativet är att du borrar ner dig i berggrunden och bygger tunnlar och så under till. Och det är ju ganska, alltså från ovan så har du ju kvar skog och mark, och så är det bara en liten infart till den där gruvan där.
Jag är ju uppifrån norr liksom. Och jag menar, det finns ju en väl, alltså verksamheten med LKAB, den är ju väl förankrad så att säga. Hela stan är ju beroende, ja. Kiruna och Gällivare är ju liksom beroende av att den finns. Men ja. Det är ju ändå så att de får flytta på stan.
Hela stan flyttar på sig.
Jo, men alltså om du frågar Kirunabor så här, hur många vill lägga ner gruvan i Kiruna, så tror jag att du får inte med dig många.
Den är väl förankrad, men det finns ju definitivt stora förlorare på det, och även om det inte är ett dagbrott så är det ju så att det är en ordentlig och oåterkallig liksom miljöpåverkan, så att man ska ju inte dra förhastade slutsatser. Jag tycker det verkade dumt att vi ska ha fler gruvor än vad som behövs kanske för Sveriges produktion. Vi kanske inte ska sikta på att bli försörja resten av världen med mineraler, för att då kommer vi ju behöva offra mycket mer av liksom vår natur än vad som krävs. Men det är just så här, alltså bara strategisk och geopolitisk säkerhet, om vi är beroende av uran, då är det väl, och vi har uran, ja, men då är det väl självklart att vi ska kunna bryta det själva snarare än att vi ska köpa det från någon annan då.
Liksom. Ja, låter rimligt.
Så, att, så mycket gruva som vi behöver, det måste vi ju ha då. Liksom.
Frågan är ju dock hur mycket demokratisk process det blir kring det där. Alltså, vi vet ju från att intervjuat SGU att det finns ju väldigt väl reglerat. Alltså, hittar man i din källare Anders uran, då ryker nog ditt hus. Liksom. Alltså, det är bara så. Liksom, det finns lagar som kan få dig att flytta på dig. Bara, det är adjö. Liksom, till äganderätten där. Liksom, så. Det här sker ju inte imorgon, att vi börjar bryta uran i Sverige förstås, så även om man häver det här förbudet så är det ganska mycket som ska kvar. Det är också ganska dyrt, och vi tävlar med andra länder som Kanada till exempel, som jag tror vi köper uran av. Men uranpriset är ganska högt just nu, så det är klart att det spelar in i ekvationen här.
Men det är väl också så att så här, det har varit mycket diskussion om det, inte bara kring uran då nu, utan alla andra typer av gruvor som vi har pratat om tidigare i podden, så har det varit mycket diskussion om att det är alldeles för långa processer och att det behöver snabbas upp och så vidare. Och det handlar ju någonstans om att vi kanske har gått för långt åt andra hållet, med att det har varit för mycket stoppmöjligheter i de här processerna, vilket har gjort att det är väldigt, väldigt svårt att kunna göra nya gruvor överhuvudtaget. Mm. Och nu finns det ju en pendelrörelse åt andra hållet, att man ska accelerera det här och snabba upp det, och att det behövs för den gröna omställningen och så vidare. Men det finns viktiga saker att kolla på i det här. Dels så handlar det om så här, hur skyddar sig samhället mot riskerna för miljöskador, och vem ska ersätta om det blir långtgående miljöskador. Då har vi ju någonting som kallas för mineralersättningen, som alla gruvbolag ska betala. Och den, om jag har förstått saken rätt utan att vara superpåläst här nu då, så är det så att liksom det svenska systemet med hur vi så att säga tar ut medel från den pågående driften för att fondera, för att ha som resurser att ta för att lösa eventuella efterföljande miljöproblem ifall gruvan leder till oanade konsekvenser, och som den aktören som driver gruvan inte kan ta för att de typ går i konkurs lagom tills fyndigheten är slut. Ja. Så här, den mineralersättningen, som jag har förstått den, är ganska mycket lägre i Sverige än vad den är på andra håll. Så att det, liksom, det finns, när man, om man gör en internationell jämförelse på hur det ska gå till att driva gruva, då finns det liksom en del saker att rätta till i det svenska systemet, tror jag.
Mm. Mm. Samtidigt det som Erika Ingvalls från SGU berättade när hon var med i programmet, sa hon så här att Sverige å andra sidan väldigt mycket högre skatt på personal och sådär. Så att totalt sett så betalar de här gruvbolagen mer skatt i Sverige än vad de betalar i andra länder. Så att det är bara att skatten tas ut på lite olika ställen. Så att vi
ja, men då kanske inte sparas då till de som blir alltså far illa av miljöskadorna efteråt. Eller liksom, vilken budget ska man ta det av? Liksom?
Nej, men jag är inte heller någon expert på vilka miljöskador som kan uppstå då, men jag kan tänka mig att grundvattnet är väl en sån där som man är riktigt nervös över. Tänk om det kommer ut uran i grundvattnet. Det är ingen höjdare, hörni.
Ja. Och vem ska betala för att rätta till det då? Liksom?
Ja. Jag tycker ändå det är värt att nämna i alla fall att det har öppnats massor med gruvor och öppnas gruvor hela tiden, utan att någon i någon podd eller något program egentligen pratar om det här. Det är ju liksom en icke-fråga när det öppnar gruvor i Sverige. Men när det ska öppnas urangruvor så blir det såklart infekterat, för att det är många som är mot kärnkraft och tycker att uran är läskigt och sådär.
Ja, det är något med strålning.
Ja, där är inte jag en av dem. Utan där tycker jag det ska inte vara mer problematiskt. Så länge, alltså, naturligtvis finns det mer hantering av uran att tänka på än med andra ämnen. Men även konventionella gruvor leder ju till jättemycket miljöpåverkan som måste hanteras. Ja.
Det är någonting med strålning, hörni. Ska vi köra det där ljudet igen?
Ja, fantastiskt.
Det är ju en liten kärnexplosion som uppstår.
Ja, väldigt liten.
Ja, jag tycker det är coolt.
Vi ska prata elbilsmyter, eller rättare sagt, det cirkulerar ganska mycket på Facebook just nu. Jag har dykt upp i ert flöde nyligen myter om att bensinbilar är renare än elbilar.
Nej, jag vet inte vad du har för vänner. Ja. Nej.
Jag har typ stängt av väldigt mycket sociala medier. Jag lägger väldigt lite tid i flödet, så det kanske därför jag missade det.
Ja, men just nu är det en boom. Det har kommit från flera av våra lyssnare från olika håll. Vi har fått både från Norge och i Sverige från flera olika håll att frågor om det verkligen är sant det som skrivs då, att elbilar skulle vara smutsigare än bensinbilar. Och det handlar ju då om att en fossilbil skulle vara under sin livstid då renare än en elbil när det gäller CO2-utsläpp. Och det här vet vi ju som gör det här programmet att det inte stämmer. Vi har pratat om det här i omgångar. Men jag var ändå lite nyfiken på att ta reda på vad är det som händer? Varför dyker det här upp igen nu? Och det är en av de här artiklarna som cirkulerar på nätet kommer från webbsajten Samtiden som jag läste på vad det här är för sajt. Då. De säger sig vara oberoende sverigedemokratiska. Samtidigt är den ansvariga utgivaren och chefredaktören är sverigedemokrat, skriver han, och kandiderar till för SD då, till Europaparlamentet.
Men det är väl han, Dick, någonting heter han. Någonting,
han men hur kan han vara oberoende sverigedemokrat när han är så beroende sverigedemokrat? Skitsamma.
men det är väl bara som man säger. Men det är väl, nej, men han brukar vara med, han heter Dick någonting, han är med i Sveriges Radios paneler och sådär, ofta när de ska in en sverigedemokrat. Så han är ganska liksom högprofilerad sverigedemokrat. Mm.
Ja, det är möjligt. I alla fall, det skrevs en artikel där som refererar en artikel från Bryssel Times 2019 kom den artikeln. Så det är en gammal artikel.
Oj, vadå? Det är 5 år gammalt alltså?
5 år gammal artikel som det här är baserat på det som nu sprids. Och den artikeln i sin tur är baserad på en tysk studie där man har använt den tyska genomsnittselmixen för att beräkna hur mycket utsläpp det är av elbilsbatterier världen över, så man har använt liksom tyskarnas siffror och schabloniserat, så det är inte baserat på några riktiga siffror. Ja, rena schablonberäkningar helt enkelt. Så att, från början en riktigt, riktigt dålig studie när det finns så mycket fina studier som har riktiga siffror. Då tänker jag att det är på sin plats att berätta lite om den tyska elmixen, för det är också ganska intressant vad det är som händer i Tyskland, det har vi pratat om tidigare. Ni känner till det här, energivände har vi pratat om många gånger.
Ja.
Mm. De bestämde i Tyskland att de skulle byta från kärnkraft och fossilkraft då till renewables. Och gas hade de för sig också.
Och det var väl liksom efter Fukushima 2011 när det liksom fanns en väldigt, väldigt stark opinion att snabbt avveckla kärnkraft som Angela Merkel och gänget som styrde då drev igenom det programmet, eller hur?
Ja, precis. Och det som händer i Tyskland, de har ju varit väldigt skeptiska mot kärnkraft under lång tid, ska jag säga. Det har varit mycket protester i Tyskland och sådär också, så att det var väl den liksom springande punkten där vid kärnkraftsolyckan i Fukushima då, 2011 som utlöste den här snabbavvecklingen. För i Tyskland så ökar koldioxidutsläppen extremt mycket. Och de här genomsnittssiffrorna då, som kommer från Tyskland är helt ointressanta för att beräkna de här utsläppen överhuvudtaget. Om man tittar på Näringslivets medieinstitut har gjort en sammanställning över tyska utsläppen. Så den här snabbavvecklingen av kärnkraften i Tyskland har inneburit att koldioxidutsläppen har ökat med liksom magnituder. 2011 stod kärnkraften för en fjärdedel av all elproduktion i Tyskland. Nu är det bara 3 reaktorer kvar och de står för ungefär 6% av elproduktionen. Och där har man ju naturligtvis inte kunnat täcka upp ens i närheten av vindkraft och sådär, utan det man gör är att man har kickat igång massa kolkraftverk och importerat mycket gas, det var tal om det från Ryssland också.
Ja, det är inte klokt. Nej, inte klokt.
Ja, så tyskarna har liksom gått åt helt, helt vilse här. Och just nu pågår en stor opinionsförändring i Tyskland där man ångrar, alltså på alla nivåer ångrar man den här snabba avvecklingen av kärnkraften. Både experter och politiker och liksom överallt. Och särskilt när man såg hur beroende man blev av den ryska gasen som visade sig vara en ganska dålig idé.
Ja, ganska dålig idé, ja.
Ja. Men det är ändå värt att nämna då att de som, alltså man tittar på hur det egentligen går till, de som då producerar elbilsbatterier själva och elbilar, de köper ren el för produktionen. För det här är lite av en käpphäst när man producerar elbilar, så vill man också att energin ska vara grön. Om man tittar på BMW till exempel så säger de att de är 100% koldioxidneutrala sedan 2021. Så det innebär att de har producerat...
Men bygger BMW egna batterier alltså?
Jag minns faktiskt inte om de bygger egna batterier. Vi kommer lite till det.
Mm. Det jag läste är ju att det är det sista skedet när man sätter ihop packet. Liksom. De sista skedena, det är där den mesta energin går åt. Ja. Av någon anledning. Jag kan inte fråga mig inte varför. Aha, men, okay. Och då är det nog ändå BMW som gör den sista biten. Skulle jag
det kan jag tänka att de gör, men jag tror de köper
stål. Liksom. Ja, stål. Mm. Jag kommer tillbaka lite till det, ska ni få höra alldeles strax här då. Men det de gör är att BMW bygger ju då egen solenergi och vindkraft och köper sen då helt ren koldioxidfri kraft. Så att det är ju inte de facto så att det är den här smutsiga tyska blandade elen som används till BMWs elbilar. Så köper en elbil så är det ren energi. Och det här sätter de alla elbilstillverkare, tror jag, vet ingen som inte sätter stort värde i att
också. Ja, men det finns väl kanske lite dålig insyn och transparens kring de celler som kommer från Kina till exempel. Och det är ju en ganska hög andel av cellerna som kommer från Kina. Så att, åtminstone i cellskedet så att säga, där är det kanske svårt för en del att kunna garantera att inte det används fossil el där. Det är ju mycket kol i Kina också.
Precis. Faktum är att du är på någonting spännande här, för att fabrikerna, alla de här bilfabrikerna, de har ju egentligen bara kontroll över de utsläppen som de själva genererar. Och det kan man ju såklart lätt presentera som BMW gör i statistiken då, att de är 100% koldioxidneutrala. Och för att försöka få lite styr på det här, vad det är som orsakar utsläpp, så har man kommit fram till en internationell standard för hur man grupperar utsläpp. Och man pratar om tre olika grupper, där grupp ett är egna utsläpp från sina egna fabriker som man själv kan kontrollera till fullo. Mm. Och kategori två är utsläpp från energi som man använder i egna fabriker, det vill säga den elen du köper in, var kommer den ifrån, den energin, och var den producerad rent. Och den tredje kategorin är den som är lurigare då, som du är inne på här, Alfred, utsläpp från leverantörskedjan, både transporter och vad som har hänt långt bort i stan och på andra håll i världen, och försöka kartlägga det. Och faktum är att i nästan alla de här rapporterna så mörkar bilproducenterna steg tre, kategori tre, för att det har varit otroligt svårt att kartlägga. Och Tesla släppte för första gången sin Impact Report 2022. De har tidigare varit ganska, de har pratat om att det är helt ren produktion och så, men de har inte liksom visat några siffror på det. Men 2022 så släppte de en komplett genomlysning av vilka utsläpp de har. Och då berättar de att de köper miljövänlig el och producerar egen solenergi, och de är väldigt liksom, talar väldigt varmt om det här. Och i grupp 1 och 2, alltså egna utsläpp och den energi de köper in, så talar de om att deras totala utsläpp är 610 000 ton koldioxid för hela Tesla, och det inkluderar batteripaket och solpaneler, allting de producerar och köper in och så vidare. Och bara för att sätta den här siffran då i jämförelse, så när man producerar en diesel- eller bensinbil så brukar man prata om att det släpper ut ungefär 5,6 ton koldioxid vid produktionen. Så det gör att den här samlade produktionen av allt som Tesla gör med bilar och batterier och superladdar och allting annat motsvarar ungefär 109 000 förbränningsmotorbilar år 2022. Och det året, år 2022, producerar de nästan 1,4 miljoner bilar. Så att det vill säga väldigt, väldigt mycket mindre än vad det kostar att producera en förbränningsmotorbil.
Just det, så att det slutsatsen man ska dra där, för annars har det känts som en vedertagen sanning vid det här laget, att så här, men man har en liten utsläppsskuld när man börjar köra en ny elbil, för att den har en högre liksom, utsläpp när, i tillverkningsskedet än en konventionell bil. Men sen så tjänar man tillbaka det när man så att säga släpper ut mindre senare. Men på slutsatsen man ska dra då, det du nu citerar från deras rapport, det är att man egentligen har släppt ut en tiondel så mycket som en konventionell bil från en annan tillverkare redan när man köper Teslan, eller vadå?
Ja, det är precis det de har velat att man ska tänka fram till de då 2022 presenterar den här impact-rapporten, där det visar sig att den här, de tidigare då inte har räknat med de här grupp 3-utsläppen överhuvudtaget.
Ah, okay.
Och de är då på 30,1 miljoner ton. Så att, bara för att påminna här, grupp 1 och 2 så hade de 610 000 ton för hela sin egna verksamhet. Den här grupp 3 är 31,2 miljoner ton.
30,1 miljoner ton.
Ja. Så nästan 50 gånger sina egna utsläpp kommer från liksom det de har i batterierna.
Mm. Men så då har samtiden, de har rätt då helt enkelt. Det är ingen bra idé här.
Jo, det är en toppenbra idé faktiskt. Det är nämligen så att trots detta så är fossilbilar också släpper ut väldigt mycket. Det är stålet man har i chassit och så vidare. Och det blir renare och renare produktionen av de här mineralerna som man har i batterierna. Så majoriteten av de här utsläppen som Tesla har då i kategori 3 från externa leverantörer, det handlar just om litium och nickel och kobolt och så som kommer från batteriproduktionen. Och det är också en av anledningarna till att Tesla nu bygger en egen litiumgruva för övrigt. Eller litiumförädling är det. För det är just förädlingen som är väldigt dyr i koldioxidutsläpp. Inte så mycket brytningen. Det är intressant också. Så av de totala då, kategori 3-utsläppen så var det 22,3 miljoner ton kom från just de här liksom väldigt elbilsbatterispecifika förädlingen. Så de här råvarorna då från tredje parten i kategori 3 stod för 17,2 ton per bil som var betydligt mycket mer då än vad en förbränningsmotorbil kostar, 5,6 ton va, per bil. Mm. Nu mycket siffror, det är svårt att hänga med.
Ja, verkligen. Ja.
Jämför man med Ford i alla fall, kommer nog att Tesla då, de hade 30,1 miljoner ton, köpte de, producerar 1,4 miljoner bilar det året. Ford producerar 1,9 miljoner bilar samma år, nästan bara förbränningsmotorbilar, men hade utsläpp från tredjeparters råvaror på 40,5 miljoner ton, det vill säga ännu mer än vad Tesla hade, trots ungefär samma produktion eller bara knappt.
Just det, men då bygger ju Ford jättemånga sådana stora pickup trucks liksom, så det är väl ja, stora
bilar.
Går
åt, men, ja, går åt mer stål och så vidare. Men totalt sett så var kostnaden mycket större i koldioxidutsläpp hos Ford än hos Tesla. Och då är ju såklart bilarna lite större och så, men det, då är ju det, Tesla har ju elbilar och Ford har förbränningsmotorbilar. Så det är inte så stort, svaret på din fråga Alfred är att det är inte så jättestor skillnad längre på utsläpp från en elbil, trots de här kategori 3-utsläppen.
För det känns som att så här, tidigare har man pratat mycket om det här. Ja, men när man ska tänka på hur mycket utsläpp det är från elbilar, måste man tänka på the long tailpipe. Liksom, att man ska tänka på alla utsläpp som sker i leveranskedjan fram till elbilen. Och då, men då har man egentligen inte tagit med utvinningen av råmaterialet som bilen och batterierna byggs på.
Jo, men det har man ju typiskt gjort. Ja, man har typiskt schabloniserat.
Ja, men det har ju ändå varit lägre siffror än vad de du presenterar nu. Då, liksom. Nu är de högre, men om man gör samma sak för fossilbilarna så är de också lika mycket
ännu
högre.
Så
att, ja. Så att i Fords fall högre än Tesla.
Man har varit dåliga på de här kategori 3-utsläppen. Det är därför den här liksom nya standarden har kommit nyligen här nu, att försöka få jämförbara siffror. Det är notoriskt svårt att egentligen få en bild av vad bilarna släpper ut. Och Tesla har ju själva inte förrän 2022 lyckats själva få en bild av vilka utsläpp de har då.
Ja.
Men får jag bara säga en sak? Jag tycker det här är intressant och bra att man granskar de här delarna. Liksom, hur är det egentligen med den här frågan nu? Men jag tycker en sak man ofta missar, glömmer eller kanske låtsas glömma, är att det här är också inte statiskt. Utan det är en fråga, vart vill vi?
Ja.
Vart är vi på väg? Ja. Eller hur? Och det här med i gruvorna till exempel, det är ju väldigt mycket av utsläppen som förmodligen sker där, när man bryter mineraler.
Nej, det är inte
och
det då.
Metaller och så.
Utan det är förädlingen som står, så inte så mycket i gruvbrytning, väldigt lite i gruvbrytning ser man i den här impactrapporten, utan just förädlingsdelen.
Ja, men jag tycker alltså, egentligen i alla led, även i förädlingsdelen, så måste det ju vara så att det pågår processer om att förbättra det. Vi har ju hybridprojektet i Sverige och mycket annat för att göra fossilfritt stål och sådär. Och jag tänker om man nu, jag tog gruvorna som exempel eftersom vi har pratat mycket om gruvor och också det är ett väldigt visuellt enkelt exempel att ta till sig. Jag menar, traditionellt så har man stora fläktar för att flytta ut avgaser och så ur och få färsk luft in i gruvor för att du har dieseltruckar typiskt som står där och ångar. Va? Men nu är allt av ekonomiska skäl så byter man ut det till eltruckar och sådär, därför att bara det här flytta luften är så himla dyrt.
Mm. Ja, fast flytta luften, vi hade någon med, kommer jag ihåg, i programmet när du tog upp exakt det här exemplet och du fick mothugg då, kommer inte ihåg vilken gäst det var, men som sa att...
Det minns jag inte jag.
Ja, nej, men du kan inte...
Ja, men, alltså Fabians resonemang tror jag, du ska ta det liksom mer filosofiskt i det Fabian säger.
Ja, vänligt.
Ja. Så här, om man tänker det enklaste tankeexemplet någonstans är så här, okej, vi har bara fossil energi i energimixen, vi ska börja tillverka solceller. Det går åt el när vi tillverkar den första solcellen och den kommer ju att vara tillverkad då med 100% fossil energi. Mm. Och sen så fortsätter man att tillverka solceller tills det bara är solceller i energimixen. Då kommer ju den sista vara tillverkad med bara ren energi och då har mycket lägre utsläpp. Liksom. Men under övergången...
Du sa det mycket bättre. Mycket bra.
Ja, men så här är det ju. Elbilar har ju världens förutsättningar att bli helt rena. Och poängen är, jag vill ändå berätta hur det ligger till idag. Det har gjorts jättemycket studier på det här. Argonne National Labs till exempel, de beräknar alldeles nyligen att om du jämför en Tesla Model 3 med en Toyota Corolla, om du tittar då på alla de här utsläppen, inklusive kategori 3 utsläppen, så ligger Tesla lite över Corollan vid själva produktionen, men Tesla har tjänat in sina utsläpp efter bara 2100 mil.
Mm. Oj.
Alltså det är ju ett drygt års körning. Jag tror snittsträckan i Sverige är typ 1500.
Men så när man tar med alla de här liksom, kategori 3-utsläppen, då är vi fortfarande liksom, däråt. Det är ett par tusen mil som man tjänar tillbaka det. Och det som jag tycker är värt att tänka på i det här, för annars liksom, den andra long tailpipe-argumentet som man ofta brukar prata om, det är ju snarare så här, vad kommer elen som man laddar bilen under körning med ifrån då? Liksom. Här är det ju, nu pratar vi om energin som används vid tillverkningen, snarare än elen som bilen ska laddas med sen.
Ja, bara tillverkningen har vi pratat om nu.
Ja, men och då i alla de jämförelserna som jag har inte läst den här samtidiga artikeln själv, men det som alltid brukar vara gemensamt för alla de jämförelserna, det är att de räknar koldioxidutsläppen från att man bränner upp diesel eller bensinen i tanken. Men när man ska kolla på elen, då ska man kolla på hur den genererades och hur den liksom hamnade i elbilen. Men bensinen och dieseln, den uppstår inte automatiskt i tanken, utan den ska också pumpas upp ur marken och gå igenom raffinaderier och sen transporteras till bensinmackar. Men de utsläppen brukar alla de här jämförelserna helt hoppa över.
Det.
Så det är verkligen liksom en haltande jämförelse. Och som jag kan se i din research här, så är det är inte med i de här siffrorna heller. Liksom,
utan... Jag har inte med siffrorna, för alltså alla vet att förbränningsmotorbilar är helt makalöst dåliga för miljön. Och alltså, så här, de siffrorna jag har grävt är produktionen av själva bilen, där den nästan är likvärdig nu för en elbil jämfört med en likvärdig. Alltså Corollan är ju ungefär samma storlek, i stort sett exakt lika stor som Tesla Model 3. Och det är bara 2100 mil sen har den tjänat in. Och det, alltså det kommer ju inom väldigt kort tid vara så att det inte finns någon extra klimatskuld att producera en elbil jämfört med en förbränningsmotorbil.
All right. Så att, vad ska man säga då? Om vi ska ge våra lyssnare en sammanfattning till vad de ska svara i Facebook-flödena.
Ja, men sammanfattningen är att elbilen är mycket renare nu som den är. Det finns ingen som skrotar en bil efter 2100 mil. Så det innebär att det finns ingen fossilbil som idag produceras som är producerats renare än de elbilarna som produceras idag. Så det är en komplett myt, det är helt osant. Hela den artikeln är osann. Den var osann redan 2019 när den här producerades. Det är ännu mer osant idag. Mm. Utöver det så är elbilen, den har potential att bli 100% ren. Precis som du var inne på, Alfred. Att de här batterierna vi producerar, de återbrukas först när de är uttjänta och inte fungerar att sitta i bilen och köra med. Då kan de stå och bli mellanlagring i vindkraftsparker, och det håller man på med mycket projekt inom nu. Och därefter, när de inte ens kan innehålla någon energi alls till vindkraft, ja, då kan man återvinna dem då, plocka ut beståndsdelarna och göra nya batterier av dem.
Då kan man se de gamla batterierna som den mest rena malmen av batterimineraler som någonsin funnits, och som blir mycket, mycket bättre ekonomi att återanvända.
Då ligger de ju perfekt där. Tänk dig, de är hermetiskt tillslutna i de där batteripaketet. Så där ligger batterierna i nyskick liksom, och lätta att plocka ut och bygga nya batteripaket.
Tänk om man kunde göra så med alla bensin- och dieselbilar. Man bara liksom pumpade ut bensin och diesel ur tanken på gamla bilar.
Och fick tillbaka
allt. Ja, det vore fantastiskt.
Ja, precis. Och det är ju han, designchefen, som avgick ganska nyligen från Tesla. Franz von Holzhausen, kan han heta så?
Har han slutat?
Han har inte slutat på Tesla.
Nej, men är det han som driver ett batteri...
Nej, det är den gamla CTO:n, J.B. Strobel.
Det är J.B. Strobel.
Redwood Materials. Mm.
Just det, som ska just göra detta, plocka ur gamla uttjänta batterier.
Och han är i gott sällskap, ska man säga. Det finns jättemånga startups nu som är på återvinning av batterier.
Ja, det är klokt.
Det är verkligen, det ligger i tiden nu, för nu börjar vi närma oss punkten där det finns så många tillräckligt gamla elbilar och andra tillämpningsområden, så att det ska kunna finnas, det finns liksom helt enkelt en signifikant tillgång på gamla batterier som är det perfekta råmaterialet till nya elbilar.
Exakt.
Ja.
Ja, men kul.
Myten är buster i alla fall, kan vi konstatera.
Vad skönt. Puff. Vad skönt. Ja.
Ja, men med en sån lättnad får vi kanske börja glida ur show. Vad brukar vi säga då, Fabian?
Jo, då brukar vi säga att gå in på våran hemsida bilamedsladd.se. Där finns det, jag vet inte vad finns där egentligen, lite bilder. Det finns lite länkar och annat spännande.
Våra avsnitt ligger ju där också.
Ja. Och vi behöver lite hjälp att städa upp den sidan. Så känner du dig manad att hjälpa till med det, så hör gärna av dig. Och då hör man av sig på mail företrädesvis. Fabian snarare bilar med sladd, Anders bilar med sladd, eller Alfred bilar med sladd, eller info, va?
Ja, .se ska vara efteråt där.
Och så .se där.
Ja, snabel-a i mitten, tror jag.
Ja.
Ja. Vi brukar också säga att om du vill stödja podden, då är faktiskt det allra bästa sättet att du blir en sån här betalande prenumerant på podden. Det har vi många av er som gör. Tack så mycket för att ni gör det. Det finns tillgängligt på alla plattformar och poddspelare, och för 29 kronor i månaden så får man podden helt utan reklam. Man får tillgång till hela arkivet tillbaka till 2016. Och man får avsnitten lite tidigare i vanliga fall. Det blev inte så senast. Förlåt. Men nej, i framtiden så kommer det bli så.
Det var ju mitt fel som tappar rösten, så det är faktiskt mitt fel.
Klicka direkt i Apple Podcaster-appen eller sök upp podden Bilar med sladd med ett plustecken på slutet, alltså Bilar med sladd plus på Spotify. Eller om du har någon annan spelare, då finns det en Acast-länk direkt i avsnittsbeskrivningen som hjälper dig vidare.
Som många av vi har gjort.
Vi har också en Facebook-sida där vi brukar lägga ut lite information, och där skriver en del till oss, så att har ni lite tankar och så, skriv gärna där, så kan ni komma med som lyssnarbrev i premien också.
Hur är det? Ni driver någon vårdcentral av något slag också, tror jag, va?
Ja, det ryktas om det. Om man tillhör någon i den lyckliga skaran som bor i Skåne, och då är det Malmö eller Lund och omnejd där, Göteborgsområdet eller Stockholmsområdet, ja, då kan man lista sig på Hälsa Hemma. Vårdcentralen som kommer hem till dig i infektionstider eller om man har ont i kroppen på något sätt eller konstiga symptom som uppstår. Och ta nu chansen faktiskt att få låna en blodtrycksmanschett av oss. Vi har ju ett jättekul projekt, Anders.
Ja, vad roligt. Ja, men det håller vi på med.
Ska vi säga något om det?
Vi åker ju hem till våra patienter som du sa med elbil, och så i övrig tid så kommunicerar man med oss via appen, och det är jag som håller vårt appbygge. Så att testa gärna den. Hälsa Hemma heter appen på App Store eller Google Play.
Sveriges bästa vårdcentral.
Ja, det är det. Absolut.
Ja, men verkligen. Och då får man låna en blodtrycksmanschett som är kopplad till appen så att doktorn och sköterskan kan registrera det.
Vi har gjort en superfin Bluetooth-integration då, så då får man låna hem en blodtrycksmätare, och sen så länge man är listad hos oss så behåller man blodtrycksmätaren, och sen så kommer värdena in i appen och så kan läkaren se vilka värden man har då. Och jag ligger faktiskt ganska högt i mitt blodtryck, ska jag säga. Jag har tagit ganska mycket prover nu, så jag kommer behöva hjälp med det. Synd att jag inte känner någon bra doktor.
Ja, precis, exakt. Nej, men du har ju testat ditt blodtryck många gånger och du har testat appen nu ju. Ja. Så att nu vet vi faktiskt att det ligger lite högt. Så det får vi göra något åt, Anders.
Ja, får göra det.
Vi snackar om det.
Tyckte jag nästan man kunde höra på de här elbilsmyterna att det ändå hade gått igång lite grann.
Ja, just det. Ja,
det är därför. Hörrni, tipsa gärna era vänner och bekanta om podden också. Det är bara tack vare er hjälp att sprida podden som vi får fler och fler lyssnare, vilket vi är så glada för att vi får. Tack så mycket för hjälpen, och gör det igen. Igen och igen.
Redigering av det här och våra andra program gjordes av Umami Produktion.
Och ansvarig utgivare är du, Alfred. Alfred Rut. Och med det, då rullar vi ur show. Och vad säger vi då? Vi
brukar säga tack och adjö. Nej, hej då. Nej. Kör elektriskt.
Kan inte vara så här svårt, Anders.
Varje gång. Vi har hållit på i 7 år. Ja.
Sladda lugnt.
Och jag säger, kör försiktigt, så hörs vi igen om 2 veckor.
Hej då.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com